Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
Hej och välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
Är det jag som är Marcus?
Ja, det är jag som är Claes. Det här avsnitt 164 släpps natten till torsdag den 28 mars. Men spelas som vanligt in dagen innan. Idag blir det lite fortsatt sen rapportuppföljning och en nykomling i podden faktiskt.
Så är det.
Ja, kycklingens stora högtid. Påsken står ju för dörren här. Men vi tänkte inte ta Scandi-standard ändå.
Nej,
utan tittar istället till Dollarstores nya ägare Tokmanni. För där kan man ju köpa både påskpynt och godis, va?
Det mesta, ja.
Det mesta. Hur är det med påskfirandet i Finland, Ola? Tar du upp det något i din...
Nej, men jag antar att de har samma driv på försäljningen inför påsk.
Som... Ja, man hoppas ju på det. Mm. Sex bolag blir det i alla fall. När vi är klara här idag då. Mm. Och det är väl huvudbehållningen, kan man tänka sig. Ja, vad har ni gjort sen senast då?
Ja, det är ju... Börjar bli lite vår här.
Mm.
Kör utomhus med fotbollslaget nu på konstgräs då. Men annars, gräs är ju mycket av huvudfokus för mig nu. Jag la ju gräs här i höstas, rullade ut då. Mm. Jag är ju väldigt orolig att det här inte ska ta sig. Så när man är ute och går med hunden i området så kollar man ju, man jämför ju lite. Du vet den här gamla the saying, är gräset grönare?
Ja, och just nu upplever du att det är det, eller hur?
Ja, nej, jag vet inte, jag ska inte döma ut det här än på något sätt. Ja. Jag känner att mitten på maj, då kan vi ha något form av utfall i den här.
Ja.
Men det ser inte så bra ut än så länge.
Än så länge ser det inte bra ut.
Nej, det här är ett av de vanligaste samtalsämnena här på kontoret också den här våren. Så
hur att, går det med den nyutrullade gräsmattan?
Ja.
Nej, men jag säger så här. I mitten på maj då ska vi ha ett utfall i det här.
Ja, mm. Det blir spännande.
Återkommer.
Härligt.
Mm. Ja. Ja, nej, det är mycket hockey för mig nu. Mm. Spelar ju inte själv, men titta på, så att säga. Det är ju SHL-slutspelet som har dragit igång. Stentrutt för Luleå tyvärr. Har inte alls kommit igång mot Växjö. Så att när det här släpps så kan de ju åka ur faktiskt.
Oh, det är tufft.
Det är tufft. Men det kunde varit värre. För de kunde ju ha spelat det här ångestkvalet istället.
Ja, det är ju det som är det jobbiga.
Ja, och HV mot Oskarshamn. Mm. Och det är ju sjunde avgörande match på fredag då.
Mm.
Så det är ju mycket på spel. Liksom, om man åker ner är det ganska bedrövligt. Jag hoppas på HV. Jag har ju några nära vänner som håller på HV. Och Oskarshamn har ju varit så usla så de förtjänar ju faktiskt att åka ur.
Mm.
Men de fick en chans till med kvalet.
Ja. Men sju matcher, det säger väl ändå något, va?
Ja, det är ju så.
Ja, nej,
det är väl så
rättvist det blir. Det är spännande i alla fall.
Ja, jättespännande. Jag flyttar ju i söndags 2 ton gårdsgrus. 16-32 mm från storsträckar som står nu vid gatan och 15 meter upp till ett nytt grusparti vi ska i trädgården.
Härligt.
Lasta på skottkärra, körde upp för en ramp då.
Mm.
Gav mig skapliga flashbacks till mitt första riktiga ryggskott då. Som jag fick för 8 år sedan. Då jag faktiskt flyttade singel från storsträck då. Fast då i trädgården inlyft med kran.
Mm. Just det.
Till en annan storsträck 15 meter därifrån ner på gatan istället. Alltså precis andra hållet. Skulle skänka bort det där då.
Mm.
Ryggen small dagen efter på jobbet.
Du slutar cirkeln nu kan man säga.
Jag vet inte. Den gången då kunde jag ju inte ta mig fram utan hjälp av kryckor på 2 veckor.
Aj.
Aj. Det var spännande tider.
Hur känns det nu då?
Min fru fyllde 40 då också. Mm. Hon fick jättemycket hjälp av mig då med... Vi skulle ha massa folk, vet du. Det var inte bra. Hon fyller här om några veckor igen då.
Ja.
Så att det är den här tiden på. Den här gången så känns det mycket bättre. Jag är lite svajig här.
Mm.
Var lite orolig i förrgår. Men nu har ju tränat ryggen oavbrutet här nu då i 8 år. Ständig rehab kan man säga. Och det verkar ju faktiskt funka. Konstigt,
bra kämpat alltså.
Ja. Istället för som jag då hade jag suttit still i 8 år på en kontorstol och skylt på att jag hinner inte träna på grund av barnen då.
Ja.
Sen är det ju så här också. Skulle jag behövt gjort det själv? Nej. Min fru har erbjudit sig att hjälpa till. Barnen har erbjudit sig att hjälpa till. Grannar har erbjudit sig att hjälpa till. Nej. Inte en chans.
Du kan för, själv.
För mig att inte kunna flytta mitt eget grus, det vore att dö lite på riktigt alltså. Så det här är något jag ska greja. Jag förstår det här med åldrande. Jag vet att det är en grej. Ja. Men nej.
Det här ska gå.
Det här ska gå då. Återstår 1,5 ton att flytta nu då. Och jag har hela påsken på mig.
Klas, jag vill inte att det här ska bli en sån här påsk.
Aj, det här blir roligt.
Jag har en fråga där bara. Ja. Vad är det för skillnad på smågrus och singel?
Det här var gårdsgrus. Den är lite rundare. Båda, båda var ju storlek 16-32 mm. Det glömde jag säga här.
Okay.
Men singeln är lite vassare på något sätt.
Jo, jag vet.
Och
det känns som att den ryker lite mer också, va?
Ja, det kan man säga. Men den här ska ju bli både fin och skapligt behaglig att gå på, hoppas vi då.
Mm.
Det här gårdsgruset.
Känns som att vi har någon av våra lyssnare som är ganska insatt i sten, smågrus etc. Som kanske har detaljkunskap här.
Ja. Välkommen till Trädgårdspodden.
Ja, så är det. Några andra då? Som hade kunnat förmodligen inte haft det här problemet utan bara lyft upp den här storsäcken på axeln och gått upp.
Mm.
Direkt upp i trädgården och hällt av det där. Vet ni vilka det är?
Jag tänker på Bamse, björnen, men det är det nog inte.
Det är inte Bamse.
Utan, jag gissar på Peter och Håkan på Kavaljer.
Ja, det hade de förmodligen gjort då. För idag har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavaljer AB.
Ja.
Vi pratar smågrus. Och då kan man också tänka lite på småbolag, va? Och småbolagsfonder. Det här tycker jag är kul. Vad är ett småbolag egentligen?
Mm.
En definition av småbolag som ofta används av fonder, det är bolag som utgör mindre än 1% av börsens värde. Och i det här fallet då, när vi pratar Sverigefonder, då är det ju Stockholmsbörsen, va? Det skulle göra att en gräns för småbolag just nu är en bit över 90 miljarder i bolagsvärde. Närmar sig 100 miljarder.
Det är inte så litet.
Är det jättelitet?
Nej, jag tycker inte det.
Man kan tänka sig, varför är det så här då? Varför?
Sen har vi ju small cap. Som många säger, small cap är ju ett index på Stockholmsbörsen för bolag med ett börsvärde under 150 miljoner euro. Så det är ju en ganska stor skillnad mot 100 miljarder SEK.
Ja, då är vi ju en bra bit ner där, va?
Ja.
Mm. Många av de här stora småbolagsfonderna som finns där ute, de har ju tiotals miljarder i förvaltat kapital. Och det är ju ett stort problem då att hitta lämpliga mindre bolag. När man ska ha den typen av pengar att skyffla runt, va? Så då är det väl skönt att hålla sig i den här lite större definitionen, kan jag tänka mig då, va?
Mm.
Tittar vi till exempel till Lannebo småbolag. Det är en av de största här. Förvaltar 30 miljarder. Så var deras största innehav i månadsskiftet februari-mars 70 miljarders bolaget AdTech.
Mm.
Följt av BRF där på 80 miljarder i börsvärde. Sen hade de Lifco 130 miljarder.
Det fick de skava in då, eller?
Ja. Ja, de fick skava in det.
Ja.
Och liknande ser det ut i många andra fonder, till exempel populära Clients småbolag. 25 miljarder i portföljen. Vad tror ni de har som största här då? Ja, det är AdTech.
Oj,
och vad är två där då? BRF.
Nej, är det så?
Men
det
är? Här mixar vi upp det.
Har de tittat på den på provet som du brukar
ha? Ja.
Här mixar vi upp det. Så tre där är faktiskt, i det här fallet, lilla bolag då, AAK, som bara är 65 miljarder.
Oj, det är ju smått. Pyttelitet.
Mm. Ja, varför pratar jag då om det här? Jo, för om vi istället tittar till Kavaljer Quality Focus, som ju manageras av våra sponsorer här, så har de i dagsläget ungefär 0,5 miljard i fonden som de investerar i små och medelstora kvalitetsbolag. Och deras innehavslista toppas istället av New Wave, som faktiskt har vuxit ner på slutet ju, värda 17 miljarder i börsvärde nu. Fortfarande smått i det här jämförelsen då. Sen kommer Itab, 4,5 miljard. Och de har ju dessutom meningsfulla innehav då i mindre bolag som till exempel RVRC, BVG, Aligo, Byggmax, Nederman, Invido, Bahnhof.
Ja.
Och riktigt små bolag som till exempel Firefly.
Ja.
Alla de här som jag pratar om utgör alltså 3% eller mer av Quality Focus.
Det blir ju småbolag på riktigt.
Och så är det ju även om de här andra som jag pratade om innan här, de har ju en del av de här riktigt små bolagen, men det blir ju försvinnande små andelar då i...
Det är ju problem med storlek där när man kommer upp och blir väldigt stora.
Ja. Mm. Det skulle inte vara möjligt för de här största småbolagsfonderna att ha relevanta innehav i de här bolagen vi tog upp här på slutet. Och de skulle behöva äga liksom, vara största ägare i många av de här. Och det är viktigt att tänka på när man investerar i svenska och internationella småbolag. Småbolagen i de stora fonderna verkligen småbolag så som du ser på det? Ta en liten titt och fundera. För att är det inte småbolag, på riktigt på något sätt där, då kanske det är lite svårt att få den här tillväxten man hoppas på.
Ja, sant.
Ja, vi gillar ju, som ni förstår, det fina jobb Peter och Håkan gör. Och vill ni få ännu mer kunskap om hur de tänker och vilka bolag de har i fonderna, så kan man ju prenumerera på deras informativa månadsbrev. Det gör man enkelt via kavalier.se. Och där kan man läsa om deras övriga kapitalförvaltning och deras filosofi och så. Köpa in sig i fonderna kan man göra hos Nordnet, Avanza och Saver. Och sin vanliga bank om man vill det också. Och när vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning, och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Idag har vi också med oss Modular Finance. Det här är ju ett bolag som på riktigt försöker göra värdeinvesterarnas vardag så enkelt som möjligt. De har en rad tjänster som riktar sig till vanliga aktieinvesterare, professionella investerare, noterade och onoterade bolag samt alla andra som är intresserade av investeringar. Och det här är några av tjänsterna som passar oss i podden lite extra bra. Det här pratar vi om ofta. Det är ju Börsdata och Holdings och den här ovärdeliga hemsidan mfn.se. De gillar vi ju.
Ja.
Det är Modular Finance alltihop.
Ja. Det är bra grejer.
Det är riktigt bra grejer. Och idag skulle vi vilja göra lyssnarna lite extra uppmärksamma på ett intressant tillskott i möjligheterna på Börsdata och deras estimattjänst. För att få en så heltäckande bild av framtiden i bolagen man estimerar som möjligt, så vill man ju också kunna lägga in utdelning. Mm. Det har varit efterfrågat av användarna och nu går det. Så gå in på helår estimat på Börsdata, så kan ni lägga in era gissningar på utdelning där också. Skönt att få allt samlat på ett ställe när man estimerar. Och har man till äventyrs missat den här funktionen så är det inte för sent.
Nej, nej.
För den ligger ju där. Helårsestimat på Börsdata. Så tack säger vi till vår sponsor Modular Finance och deras tjänster Holdings, Börsdata och mfn.se. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi ser i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel.
Nu är vi igång.
Nu är vi igång. Aktuellt, Macke.
Ja. Och sen senast då, 2,1% plus. Det har varit mycket sådana, tycker jag, senaste tiden.
Den taktar på uppåt i börsen. Mm.
Ja, utan att det har hänt så mycket. Mm. Men jag tänkte på det är ju oftast så att liksom, händer ingenting eller det är positivt, att gå börsen upp. Och för att det ska gå ner så måste det hända något negativt. Mm. Jag menar, BNP växer hela tiden, bolagens vinster växer över tid och så vidare. Så händer ingenting så taktar den på. Mm. Och det tycker jag är det som har hänt lite på slutet också.
Ja, men det där är intressant. Jag kommer ihåg, men det finns vissa gånger man liksom inte riktigt heller har förstått varför nedgången börjar. Jag vet inte, jag tror det var 2011. Det var en ganska stor nedgång sommaren 2011, kommer jag ihåg, för jag var i Egypten då. Och det blev inte mycket till semester. Ja, min fru var ju
solöbad.
Men jag var mer någon annanstans mentalt liksom. Men om jag kommer ihåg rätt så var det då det började, för att någon inflationssiffra i USA kom in 0,1. Nej, men det var en händelse som inte var något. Ja. Och sen bara började... Så ibland tycker jag... Varför?
Alltså, man brukar hitta på ett skäl.
Ja, men... ja, eller hur? Ibland kan man hitta... Liksom, oj, det känns krystat. Men, det...
men jag tycker poängen jag vill... Det är med att man ska komma ihåg att över tid så går det börsen upp.
Ja.
Så att när det inte händer någonting negativt, ja, då brukar den gå upp.
Ja.
Lite så.
Nu var det ju även någon inflation. Man blev väl rädd av någon anledning.
Ja, sen blev det ju ganska mycket problem på slutet där.
Ja, sen var det ju det här med eurokrisen och Grekland, pigsländerna.
Ja, man nästan glömt bort pigsländerna. Liksom.
Pigsländerna. Mm. Kommer ni ihåg det?
Ja.
Portugal,
Irland.
Nej, Italien va?
Nej, Italien. Nej, men ja.
Grekland,
nej, Irland var ju med i Tiger, för fan. Det är ju åt andra hållet.
Ja, men de var med också när man stod pigs med två i.
Jo, för de var med någon.
Då kom man både Irland och Italien.
De var med åt båda håll alltså.
Det här är alltså 12-13 år sedan. Mm. Det känns ganska fräscht tycker jag ändå. Men pigsländerna, det var ju alltså risk för statsfinanserna där. Ja. Det var ju det som var. Mm.
Som kom träget ut och sa whatever it takes och sig börsen råkade.
Ja, typ så. Som så många gånger annars.
Ja, men vi får se. Det är ju snart rapporter igen. Mm. Och vi får se, det är vinstvarningssäsong snart här. Det är alltid spännande.
Ja.
Man vill ju inte vakna upp och se att oj, Nu har vi fått en vinstvarning i något av våra bolag.
Man brukar ofta så här säga att mellan rapportperioder så är det mer makro som styr. Och sen så i rapportperioden så flyttar fokus mer till företagen igen. Så att, är det lite positiva makrosignaler och man känner att det kanske blir ett bra utfall här. Räntan kanske kan hållas eller sänkas samtidigt som ekonomin inte tappar så mycket. Så ja, då är det det som är fokus och sen kommer det på bolagen igen.
Jo. Nej, så vi får se. Det blir spännande i alla fall. Ja. Vi vill inte se några sådana pressmeddelanden helst.
Nej.
Vi har ju tagit upp den här Buffetts gamla sanning "You can't buy what's popular and do well" några gånger, men den tål alltid upprepas. Och en lite intressant datapunkt lyfter ju Bråse på DI, som vi gillar, fram. Han gick igenom hur det gått för alla nya bolag som kom in i OMXS30 de senaste åren.
Det är ju stora bolag.
Det är de stora bolagen. Det är ju de 30 mest omsatta. Och vill du kvala in så måste du vara bland de 15 mest omsatta för att knuffa ut någon då. Som är mindre omsatt. Men det här blir ju lite grann att det mäts på omsättning, inte på börsvärde. Så det här blir ju det som är hett och handlas mycket.
Ja.
Och det man mest kommer ihåg kanske är den här galna handeln i Fingerprint 2016, 15-16. Det var ju den mest omsatta aktien i hela Europa vissa dagar.
Ja.
Och den kom ju då in i OMXS30. Var kvar i 2,5 år. Under den perioden gick de ner 94%. Och har nu ett börsvärde på 600 miljoner. Så från OMXS30 till small cap då.
Ja.
Mm. Så där har vi ett riktigt småbolag då.
Ja, det har vi ett riktigt småbolag. Mm. Men de var väldigt heta och tog plats då. Sen lite senare, Sinch 2021, SBB 2022 har ju båda kraschat.
Ja.
Men båda var ju väldigt heta och kom in i OMXS30 då.
Båda, Fingerprint är väl nästan så att alla håller med om att nej, men det gick åt.
Gick åt skogen.
Men SBB och Sinch, där är väl många fortfarande, the jury is still out, eller?
Nej, kursmässigt är det inte det. men det finns fortfarande några kvar som aktieägare som tror att det kommer lösa sig, om vi säger så.
Okej, så kanske det. Ja. Ja, men jag vet att de har gått ner jättemycket. Sinch, inte riktigt lika mycket.
Ja, från toppen har gått ner brutalt mycket. Men
du ser, jag har inte bra koll på de här.
Nej, det är inte dina typer.
Nej, it's not my kind of cup of tea.
Men poängen är väl liksom, var försiktig med aktier som är riktigt populära. Och just när man tar sig upp i OMXS30, då har man ju varit extremt populär ett tag. Här finns det ju ett undantag för regeln, och det är ju faktiskt ett bolag som kom in 2021, och det är Evolution då, som faktiskt var upp. Men sen var ju ner på i princip alla andra nykomlingar då.
Ja.
Och på tal om Evolution så tänkte jag bara ta upp det här. De gick ju ner 10% i slutet på förra veckan här. Det dök ju upp några tweets om att det skulle komma en blanka rapport då. Ta upp Asien-exponeringen då för Evolution. Kursen är 10% och sen när rapporten kom här om dagen så gick aktien upp istället. För det visade sig att det var ju inte så mycket substantiellt negativt då i den där. En intressant datapunkt tyckte jag var att de sa att i den här Asien-exponeringen så var Sydkorea och Japan de klart största länderna inom Asien. Och det tyckte jag snarare var positivt.
Ja, demokratier, i-länder på något sätt.
Ja, känns mer stabila länder ändå. Ja. Även om liksom, man vet ju alltid med iGaming, men det hade varit värre om det hade varit en jättestor del i Kina eller något annat land där man kan kanske tänka sig att myndigheterna kan vidta lite mer drakoniska åtgärder än in i demokratier, så att säga.
Mm.
Så jag tyckte snarare det var positivt. Men vi har inga Evo i firman. Jag fyller på lite pensionssparet när det rasar som värst där.
Ja.
Vi har noterat lite diskussioner kring handel av insynspersoner i Svedbergs på slutet.
Svedbergs, det svenska, eller numera europeiska badrumsföretaget.
Precis. Mm. Och det var lite diskussioner kring några transaktioner som skedde, så vi tänkte ta upp det. Mikael Kasse då, han är ju vd för Kasse AS, det danska bolaget, rapporterade 19 mars en försäljning på 200 000 aktier på 37,70 till huvudägaren Stena. De är huvudägare i bolaget då. Har vi pratat om mycket i podden. Mikael har ju då köpt historiskt väldigt mycket aktier i Svedbergs, och när han då säljer nu så var det många som var oroade att han byter fot, så att säga. Men som vi förstår det så ska han investera i en fastighet nu, och det han behöver pengarna till det.
Ja.
Och aktien köps ändå av huvudägaren, så vi tycker inte man ska lägga för stor vikt i just den transaktionen.
Nej.
Sen var ju några andra transaktioner, de rör ju vd Per Arne Andersson.
Ja, det känns ju nästan ännu viktigare på något sätt.
Ja, och 19 mars rapporterade han tre olika transaktioner. Köp av 125 000 aktier via optioner, kurs 20,76, minskning 100 000 optioner och försäljning av 60 000 aktier på 37,80. Och motparten är här Stena också. Och det som har hänt då är ju, som vi förstår, att Stena har ju ställt ut optioner till ledningen för att ge extra incitament, så att säga. Och de har han helt enkelt löst. Och då har han sålt aktier till Stena på dagskurs för att lösa optionerna. Men som helhet så ökar han aktieinnehavet med 65 000 aktier.
Så en nettoökning med 65 000 aktier?
Ja.
Positivt?
Positivt. Och att det anges utbokning av 100 000 optioner beror på att de här räknas om vid senaste emissionen. Så att fast att det är 100 000 optioner får man köpa 125 000 aktier via dem.
Okej.
Okay. Så det var lite krångligt så att säga. Men sammantaget ökar antal aktier i bolaget, visar positivt på det.
VD ökar antal aktier, ja.
Men det var lite krångligt rapporterat, så ja, jag förstår att folk inte riktigt förstod allt.
Men du pratar med VD där?
Ja, vi har haft kontakt med bolaget så att vi har fått reda på hur det funkar. Så
bra, behöver man inte vara rädd för det.
Nej, och ska man säga att de här textoptionerna som står i årsredovisningen och sånt är inte samma optioner. För det här är sådana som har ställt ut av Stena. De i årsredovisningen är bolaget som har ställt ut så att säga.
Ja, syns det på Holdings?
Det syns på Holdings, bra. Väldigt bra rapporterat där. Så att det kan man gå in på Holdings och kolla. Rekommenderas till alla. Vi har ju tidigare bett att vi äger aktier i Svedberg, så vi köpte mer aktier efter Q4-rapporten faktiskt.
Ja.
Vi tog i avsnitt 159 upp den långvariga tvisten mellan Europris och ägarna av överskottsbolaget Runsvengruppen, om ni kommer ihåg. Där det kom en skiljedom rörande den här optionen som man hade på att köpa 80% av överskottsbolaget som Europris inte ägde. Och då sa ju domen att priset skulle vara 211 miljoner norska. Det är ganska lågt för bolag med 4 miljarder i omsättning,
ja.
Kan man lugnt säga. Men då sa ju Runsvengruppen att de inte var ens om vad EBITDA-resultatet för 2020 skulle vara, så att de skulle fortsätta diskutera något år till då kanske, kunde man ju tänka. Och de var väldigt negativa till hela affären och den här domen som kom. Och då sa vi ska följa upp det. Och det är det vi gör nu.
Ja.
För 22 mars så kom besked om att nu är man överens istället.
Jamen.
Så det var ju trevligt.
Titta.
Utanför domstolen.
Utanför domstolen. För nu hade man kommit fram till att man skulle göra en affär och ÖB ska ta över, eller Europris ta över hela överskottsbolaget. Och prislappen landar på 200 miljoner norska. 13 miljoner i cash och resten 2,6 miljoner i aktier som Europris tidigare återköpt. Så man återköpte dem och så använder man dem nu då.
Okay.
Och då blir Runsvengruppen 14 den största ägaren i Europris. Och får en lock-up på 12 månader. Oskar Svensson på Runsvengruppen sa då i det att de får en acceptabel ersättning. Det lät ju lite konstigt då, för 200 miljoner är ju mindre än 211. Mm. Och de var inte nöjda med 211.
Nej.
Så tänkte man att det måste finnas något annat där. Och då sa han också, Oskar, att jag ska inte in på detaljerna, men avtalet har en prestationsbaserad del. Så det finns ju någon form av earnout här som man har löst det här med. Så att man sa väl att ni får de här pengarna nu och går det bra så får ni mer pengar senare.
Okay. Yeah.
Och då tyckte man väl det var okej. Så att vi får se, Europris kanske ger lite mer information hur den där earnouten är utformad. Vi hoppas väl inte på en jättehög multipel som i vissa andra iGaming-bolag då.
Nej.
Så.
Precis.
Men Europris, intressant bolag. Men ganska rimligt värderade fortfarande. Du kollade väl på dem ganska nyligen här.
Ja, och jag ska också prata Tokmanni senare i podden här idag. Yeah. Som är en konkurrent.
Lite intressant nisch och har gått ganska okej nu faktiskt ändå, de här bolagen.
Ja, lågkonjunkturen... Ja, nej, men de tar väl marknadsandelar då, antar jag.
Ja, men något ska ju folk köpa liksom.
Ja, lågprisaktörerna. Så att, och lite intressant nu att finska Tokmanni och norska Europris, eller Europris. börja fightas i Sverige, möts i Sverige nu genom förvärven av ÖB och Dollarstore då.
Mm. Det är precis samtidigt.
Det blir som att vi vill inte, på vår hemmaplan har vi, men i Sverige där ska vi fightas liksom. Och köpa varsin aktör.
Ja. Det är jätteintressant.
Ja, det blir spännande. Mm. Lite som, nej inte riktigt, men jag tänkte på Mediamarkt och Elgiganten där, norska och tyska som kört krig i Sverige.
Nej, vi får se. Det är, ja, vi tycker, vi hittar inte riktigt vad Marginal Safety i Europris just nu. Men intressant bolag. Vi får se hur det här köpet påverkar på sikt då. Man vet inte exakt hur det ser ut, men vi avvaktar lite grann.
Ja.
Men ser hur det spelar ut. Men intressant affär.
Ja.
Lite iGaming då, brukar vi ha med. Nu är det beslut från Spelinspektionen. Det första rör de här leverantörslicenser då. Vi har ju pratat om det i podden förut. Det är en del i att försöka bekämpa svarta delen på reglerade marknader. Och något som Sverige införde förra året då. Leverantörslicenser innebär att den ansvariga myndigheten ger ut licenser till leverantören och själva spelen då. Och innebär att man får bara tillhandahålla spel till operatörer som har licens. Idén är ju då att liksom alla seriösa spelleverantörer ska ju bara leverera till den officiella marknaden så att säga. Mm. Och de spelen ska då inte dyka upp på den svarta marknaden och då ska man bara få tier 2 och 3 spel på svarta marknaden och då ska folk inte vilja spela det.
Nej.
Ungefär. Det
blir inte kul.
Det blir inte så kul.
Nej.
Och den 21 mars då kom ett beslut från Spelinspektionen där man bötfäller spelutvecklaren Yggdrasil, som är en del av Cherry-företagen. Det kommer ni ihåg?
Ja.
Köptes ut från börsen. Kommer ni ihåg när?
Jag gissar på 17.
Ja, lite senare. 19 faktiskt.
19,
ja,
okej.
Men det är ändå bra gissning. De har köpt ut från börsen och nu får de böter på 300 000 för att man tillhandahållit spelprogramvara till aktörer som saknar licens, som man sa. Yggdrasil säger då att det rör sig om ett avtalsbrott från en återförsäljare som jag sålt det vidare utan att säga till dem, säger, hävdar de då. Mm. Och att man har rättat till det här, så nu finns inte spelet kvar där då. Men jag tycker det är ganska bra att det kommer en sanktionsavgift inom det området. Mm. Att man tar det här på allvar. För det här kan ju förbättra kanaliseringen om man verkligen sköter det rätt då. Och den har ju varit urusel på svenska marknaden, har jag förstått.
Ja, det är en viktig del för att liksom upprätthålla hela det här systemet. Alltså. Oerhört viktigt att man får aktörer som verkligen vill vara en del av systemet och att det är en stor, stor majoritet av spelandet sker på de sajterna.
Nej, för annars funkar det inte.
Nej.
Och det är väl de som har licens har ju sagt där också att Spelinspektionen kan inte bara jaga de som har licens, man måste försöka göra något åt de andra delarna. Så att säga. Så att det här var väl ett steg i den riktningen. Ska jag säga. Sen på bötestemat då, så kom ju Spelinspektionen den 25 mars med ett beslut där Svenska Spel får 100 miljoner i böter. Mm. För brister i omsorgsplikten. Då har ju då Spelinspektionen granskat hur Svenska Spel hanterat 10. Det var de 10 kunderna som hade förlorat mest pengar under en viss period. 17 oktober till 17 december 2021. Så det är ju inte så här supersnabbt utrett här, så kan man säga. Och då sa Spelinspektionen så här. Svenska Spel har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda spelarna mot överdrivet spelande och hjälpt dem att minska sitt spelande när det funnits anledning till det. Intressant är det ju då att det verkar som staten själva inte kan sköta det.
Nej, det är ju svårt. Jag tror det är ganska... Alltså, i många fall så kan du säkert se, men ibland är det väl... Jag vet inte, de måste väl ha bra system för att kunna...
Ja, och sen alltså, det är en intressekonflikt här. Du ska alltså stoppa dem som du tjänar mest pengar på.
Ja, jo, precis.
Och då har man ju sagt att det där klarar inte privata aktörer av.
Nej.
Men och tydligen inte staten heller då.
Men staten bötfäller staten, det är liksom...
Ja, man tar pengar från vänster ficka och stoppar i högra. Liksom.
Ja, ja.
Mm. Det blir lite löjligt på det sättet. Ja. Men det visar sig som sagt svårt för staten att följa sina egna regler.
Ja,
så, att, så är det. Det är inte lätt med iGaming alltid.
Nej, nej, det blir ju lite, det blir lite lustigt.
Det blir lite lustigt.
Mm.
Så det var det som var idag. Mm. Lite kortare än vanligt.
Gött, ja, bra. Då hoppar vi på bolagen. Och vi inledde faktiskt med att... Välkomna Affärsvärlden in i podden igen. Vi har ju, Affärsvärlden är ju en sponsor i podden och vi brukar ha med då och då en analys de gjort som vi också tittar till. Och den här gången är det Marcus som satt tänderna i nykomling.
Så är det. Och det är ju första gången i podden då för IT-konsulten CAG Group som inte varit med tidigare. Och vi tar med dem då genom Affärsvärldens analys som kom den 20 mars. Kan man titta på. Den är författad av dess eminente och väldigt produktiva skribent Björn Rudell.
Mm.
Som vi gillar lite extra då, för han skriver om massa bolag som vi har i vårt bolagsuniversum.
Ja, faktiskt.
Biased.
Ja, lite biased där, men väldigt bra tycker vi. Men CAG då, de noterades på First North 12 december 2018. Kurs 66 kronor. Handlas nu 107. 62% upp sen IPO då. Det är ganska bra ändå. Det är inte alls som de här IPO:erna som har kraschat. Liksom.
Nej.
Så, även om det är inte en raket. Så. Men stabilt kan man säga. Affärsvärlden beskriver bolaget som en IT-konsult med fokus på säkerhetslösningar. Det är ju, ligger ju väl i tiden. 10 dotterbolag, mestadels kring Mälardalsregionen och har ungefär 450 anställda. Tittar vi på börsdata då, som vi brukar använda och kolla på. Bolag, när vi får lite överblick på historiken då, så kan man se att de har stark tillväxt. Växt omsättningen 13,1% i snitt de senaste 7 åren. Det är bra. Här är dock den största delen av tillväxten förvärvad då. Affärsvärlden uppskattar i sin analys organiska tillväxten till 2% per år. Så 2% är ganska stor skillnad från 13 då.
Det är ganska vanligt att IT-konsulter köper tillväxt.
Och det är ju naturligt i den branschen. Det finns ju en hel del synergier att hämta på administrationssidan och sånt.
Ja.
Få ut konsulterna på marknaden och minska ner de andra delarna runt omkring så att säga. CAG gör ungefär 1-2 förvärv per år. Affärsvärlden har i analysen en sammanställning av förvärven som man gjort sedan noteringen så kan man titta på. CAG handlas idag till en värdering på price to sales då på 0,87. Har legat väldigt stabilt mellan 0,87 och 0,92 då.
Är det sant?
Ja, du såg det.
Ja, just det. Den vit... Otroligt vad den har liksom värderats lika.
Ja, börsen vet vad man tycker det här
ja, är. Ja, liksom. Det är intressant. För vi brukar ju prata om att börsen det slår lite upp och ner.
Ja, här har man haft samma syn.
Ja, okej. Okay. Intressant.
Men det är jag tycker det är ett stabilt bolag som kommer framgå lite senare också. Om man tittar på sammanställningen i affärsens artikel då, analys där, så har CG betalat 0,7 gånger omsättningen vid förvärven då. Så lite under sin snitt på 0,87 då. Man har köpt bolag med omsättning på 313 miljoner sedan noteringen sätts i relation till omsättningen förra året på 890 miljoner, 35% då, av den. Så det är ganska substantiell del som kommer vid förvärven då. Kolla på börsdata igen så kan vi se att vinst per aktie ökar med 12,2% per år i snitt, 7 år. Så den hänger med omsättningen.
Bra.
Och det är bra, det vill vi se. Och för att gjort så många förvärv så rörelsemarginalen har varit förvånansvärt stabila tycker jag. Från 2015 till idag 5,6 till 8,3%, snitt på 7,5. Och då var ganska stabilt faktiskt. Särskilt när man gör så mycket förvärv så kan man tänka sig att det fluktuerar mer än det har gjort så att säga. Och vi gillar ju det här med historiska marginaler när de är stabila, för då känner vi en rimlig säkerhet framåt, vad det ska bli så att säga. Vi pratar om det, det är mycket troligt att någonting som är stabilt bakåt fortsätter på samma sätt så att säga.
Än att det ska bli något annat, ja.
Ja, men exakt. Så att, och när vi gick igenom B3 här för några poddar sedan, så var ju just det som var problemet att det svängde extremt mycket. Jag får med Klas, du hade lite med Multikonsult också, att det var lite varierande marginaler så att säga.
Ja, man fick nästan hålla sig, ja, så svänger det.
Och då är det lite jobbigt. Mm. För vad ska man tro framåt i sådana lägen? Liksom?
Det är lite kul, för man kan ju gå tillbaka i senaste 5-6 poddarna och faktiskt höra en hel del IT-konsulter som vi har betat av här nu.
Ja.
På slutet.
Multikonsult är lite annorlunda. De är ju mer, vad ska jag säga?
Ja, lite mer arkitekter
och tekniska konsulter inom byggnation och sådär.
Men det är ju konsult i alla fall.
Ja, definitivt konsult.
Men vi har ju börjat slaga lite grann kring konsultbranschen så att säga. Så att, ja, det är ingen slump så att säga. Sen är ju VD Åsa Landén Eriksson har lett bolaget sedan 2018 i mars då, som har varit med i hela resan som noterat bolag. Hon beskriver CG som ett stabilt bolag med fin kundbas och många seniora konsulter. Deras största segment är försvar 24%, bank och finans 21% och offentlig sektor också 21%. 20% av bolagets intäkter är återkommande. De har en drifts- och förvaltningsaffär då, där man har ett antal längre avtal, typiskt sett över 3 år. Då. Här finns det massa kunder inom bankfinans, såsom 3D, 4D AP-fonden, Alecta och Carnegie.
Okay.
Det är ganska långa avtal. Så den delen är ju bra, men det är ju 20% då. Men det är ändå bra att den finns och stabiliserar upp så att säga. Som affärsfrågan lyfter fram då, så är ju Försvarets materialverk, FMB, största kund i bolaget. Stod 2023 för 19% av omsättningen. Det är ganska stort ändå. Tror inte det är riktigt så vanligt att konsultbolag har någon kund som är så pass stor så att säga.
Nej, kanske framförallt inte större konsultbolag, men visst, det är mycket alltså. Men det är ju en stabil kund alltså.
Ja,
men,
och det är ju fördelen. Så 19% är ganska mycket. Men tittar man tillbaka då, 2018 så står största kunden för 7% och försvarsdelen för 9% av omsättningen. Så det som har hänt sedan dess är ju att man har tagit ett antal riktigt stora kontrakt om FMV. December 2021 tecknar man ramavtal med FMV om tekniska konsulttjänster för ledningssystem inom området Command and Control.
Oh, det låter ju bra.
Det låter bra, va?
Fanns det inte något dataspel som heter Command and Conquer?
Jo, precis. Det är samma.
Det är samma. Så att man har bara utvecklat lite grann och sålt det till FMV. Mm. Men det är både för armén och marinen då. Det här var ett avtal på 3 år med option på 4 år till då. Och det skulle omfatta 50-tal heltidstjänster per år. Det är ganska mycket för ett bolag som har 450 anställda. 50 heltidstjänster per år.
Verkligen.
Och i juli 2022 så meddelar CG att man tilläs ytterligare ett ramavtal om FMV. Den här gången inom tekniska konsulter inom flygmaterielområdet inklusive rymdteknik. Det låter lite spännande.
Känns det som att FMV inte får mindre att göra kommande år här?
Nej, det tror man inte.
Nej.
Och det här avtalet var 2 år plus 5 år. Uppskattat värde 70 miljoner kronor om året och det är 11% av årsomsättningen.
Oj.
Så det är ganska stora avtal där då. Och normalt är det lite läskigt som vi sa med en kund som har 19% av omsättningen, men det är ju svårt att se, som du var inne på, att FMV ska få mindre att göra kommande år.
Ja.
Med Rysslands vidare krig i Ukraina och Sveriges inträde i NATO och så vidare.
Mm.
Så att jag tycker man ska se CGs starka ställning med försvar och långa avtal med FMV som en exponering, som en styrka i dagsläget liksom. Och en stor fördel för bolaget. Man har då ett CG ett mål om att nå en omsättning på 1 miljard slutet på 2025. Så knappt 2 år bort. Ska jämföras med omsättningen förra året på 890 miljoner. Så det är 6% om året från året. Känns inte omöjligt, ska jag säga.
Nej.
Men man behöver nog göra förvärv för att komma dit också. Men mot bakgrund av att man på konfkåret sa att man letar hela tiden efter förvärv och har gjort 1-2 om året, så är det väl troligt att de hittar någonting att köpa, så att säga. Mot bakgrund av att man på konfkåret också... man sa också att man hade en nettokassa på 8,5 miljoner. Och 46 miljoner om man tar bort leasing. Så det finns resurser att förvärva för här då. Stark balansräkning. Och det gör också att man ökar utdelningen till 3,9 kronor per aktie. Direktavkastning 3,6%. Inte den högsta, men fortfarande ganska bra.
Okej, många, många konsulter delar ut bra, ofta kapitalsnåla verksamheter då.
Ja, exakt. Mm. Så vi har haft upp några som har legat lite högre. Men CAG har faktiskt höjt utdelningen varje år sedan noteringen.
Fint.
Och det kan de fortsätta göra också. Så att jag tror man kan förvänta sig bra utdelningar. Sen har man som mål att nå justerat EBITDA-marginal på 10%. Vi gillar inte riktigt mål på att justera för mycket. EBITDA har man för att man har ju en hel del avskrivningar på förvärvsrelaterade värden som har uppstått när man har köpt bolag då. Den marginalen var 9,2% för förra året, så att man är inte jättelångt från 10 där. Man kan notera att EBIT dock var 8,2%. För de här avskrivningarna motsvarar ungefär 1%. Jag tror det blir lite svårare att nå det här målet. Konsultmarknaden är ju tuffare än för några år sedan. Och vd talar på Comfort bland annat om att det är lite svagare i offentlig sektor då. Det är vissa myndigheter som de säger, budgeterna räcker inte till för att kompensera för stigande inflation.
Nej.
Och det är inom många områden. Vi är inne på att liksom, hyran går upp och allt blir dyrare. Liksom. Och så får man kanske inte tillräckligt med pengar för att hantera det. Så att säga.
Ja, ingen kan väl ha missat hur regionerna mår just nu. Så att...
Nej. Så att, och sen sa hon att det var viss prispress inom systemutveckling också. Hon pekade på konkurrenter som har juniora konsulter som sitter på bänken där man försöker prispressa in dem. Så att säga. Sen sa hon också i och för sig att de i CAG själva hade höjt priserna både 2022 och 2023. Vi tror kanske att det är lite svårare att göra under 2024 då, om inte marknaden vänder upp här då. Tittar vi på vinst och värdering då. CAG hade 2023 en vinst på aktie på 7,46. Till dagskurs 107 kronor ungefär. Som den stod i. Så bakåtblickande P 14,3. Affärsvärden har räknat i sin analys då med en tillväxt på 4,5% i år, 5% nästa år. Tycker jag känns ganska rimligt.
Då når man målen?
Och då når man i princip målen.
Ja.
Man hamnar lite under. Men ja. Det här är ju väldigt beroende på förvärv.
Ja.
Gör man förvärv som har gjort historiskt så kommer man nå målet. Men det är alltid lite lurigt att lägga in förvärv i sina analyser. Det brukar vi sällan göra. Man tar om de kommer, så att säga. Affärsvärden tror på marginal på 9% i år och en vinst per aktie på 8,50 ger P 12,5. För 25 så tror de på en 8,80 vinst och P 12,1. Inte omöjligt, men vi ligger lite lägre på vinsten framförallt för i år. Affärsvärden ser en uppsida på 30% på en värdering om 9 gånger rörelsevinsten och satte köp på CAG då. Vi ser viss margin of safety också i aktien, men inte tillräckligt för att vi ska köpa den då, så att säga.
Lite intressant
ändå. Och som du sa, vi har under de senaste poddarna tittat närmare på ett gäng IT-konsulter och ja, kanske andra konsulter också då, som vi inte haft uppe tidigare i podden. B3, Bovier, Multikonsult och nu CAG. Och de här känns Bovier som den mest kvalitativa, men hade ju också mycket högre värdering än de andra.
Ja.
Känns rättvist, men ur ett helhetsperspektiv så känns nog CAG som den mest intressanta av de här.
Okej.
Okay. Tycker jag.
Någon form av total ranking så...
Ja, i någon sorts köpvärderanking så ligger nog de högst.
Ja, okay.
Om man nu ska göra det på lite kortare sikt.
Ja.
Riktigt långsiktigt så är nog Bovier det bästa bolaget, tror jag. Men som affärsen också påpekar i analysen, det är väldigt låg likviditet i aktien då.
Mm.
Det är lite synd. Och vi har inte köpt några aktier i CAG. Men vi ska börja följa dem.
Ja.
Vi får se vad som händer.
Lyssnarna kan själv... kolla upp det där då, för att se om det kan vara något.
Ja, men den har en hel del som vi gillar, det här med stabilitet och, ja. Och sådär.
Och det här med likviditet i aktien blir ju inte ett... Ja, för det första, köper du inte så mycket aktier så är det ju inte så stort. Men det, också om du kör mer buy and hold-filosofi så spelar det ju inte...
Det är inte lika
viktigt att likviditeten i aktien.
Nej.
Alltså.
Nej. Nej, så det har ju absolut att göra med hur stor man är.
Ja.
Är man mindre så är det inte ett lika stort problem. Så att säga.
Mm.
Så att, men ja, fint bolag.
CAG.
Ja. Och för att få tillgång till Affärsvärldens CAG-analys då, flera andra insiktsfulla analyser, artiklar, kröniker, fantastiska kröniker nu för tiden. En fröjd när tidningen kommer. Ja. Men för att få allt det där måste man vara prenumerant, eller hur?
Så.
Och Affärsvärlden ger nu våra lyssnare möjlighet att prova på Affärsvärlden i 3 månader till halva ordinarie priset. Och man hittar erbjudandet på afv.se/kvalitetsaktiepodden. Eller så kan ni använda rabattkoden kvalitetsaktiepodden på den vanliga köpsidan.
Mm.
Det är smidigt. 2 alternativ där.
Ja, det är ju alltid gött.
Ja, Affärsvärlden båda gillar att ge lite mer. Ja. Här får 2 alternativ.
Ja.
Tack, säger vi till vår sponsor Affärsvärlden. Vi går vidare, va? Ola så här tidigt. Nej, men... Är det verkligen rätt? Jag har att det ska vara Phoenix Outdoor här.
Mm.
Ja, det här är ju ett kvalitetsbolag. Har varit med i podden ända sedan första avsnittet. Då kostar aktien 480 kronor. Nu 640 kronor och gett 80 kronor i utdelning ungefär på vägen framme. Vad händer, Ola? Senast med avsnitt 140.
Ja, 1 år sedan vi pratade Phoenix. Då kan vi säga vad vi sa då.
Ja, det är,
det är ganska bra att börja där. Mm. Då sa jag att vi inte hittade någon mos, alltså margin of safety i aktien. Aktien står då i 871 kronor, nu 640 minus 27%. Börsen har gått upp cirka 15% sedan dess, så en rejäl underprestation jämfört med börsen här.
Mm. Inte bra.
Inte bra. Nej, vi har ju pratat Phoenix många gånger här i podden och bolaget behöver väl knappast någon introduktion för inbitna kaplyssnare. Men snabbt då kan man väl säga att bolaget är verksamt inom outdoor branschen med varumärken som till exempel Fjällräven och Tierra och butikskedjor som till exempel Naturkompaniet i Sverige och Globetrotter i Tyskland. Kollar man geografiskt så står Tyskland för 30% av omsättningen, Norden 30%, Amerika 20%. Där har vi alltså 80% då. De 3 geografierna, resten är övriga Europa och sen lite övriga världen. Nej, men Phoenix... Jag vet inte. The jury is still out här. 2023 blev inget bra år för Phoenix nu när vi kan summera det. Det är ju ett år sedan som vi hade uppe här då. Efter 2 år här då, 2021 och 2022 med bra tillväxt, det ska man komma ihåg. Bra tillväxt och vettig lönsamhet landade 2023 en omsättningsminskning med 3% och en rörelsemarginal på svaga 7,4%. Det är en bra bit under de finansiella målen och den historiska snittlönsamheten på cirka 12% EBIT-marginal. Man läser vad bolaget säger då. Arbetande styrelseordförande Martin Nordin förklarade tuffa året med lite covid-baksmälla. Ni vet, de här hade ju bra driv i försäljning när folk var hemma och blev lite gynnade av det faktiskt. Man förklarar med covid-baksmälla och framförallt säger man stora lager i återförsäljarledet har hämmat deras omsättning 2023.
Det är lite intressant för RVRC är också inom fritidskläder. De har ju inte alls gått dåligt, men de har ju inte återförsäljarledet på det här sättet.
Många har pratat om det här med stora lager i återförsäljarledet då, faktiskt. Inte bara Phoenix Outdoor här.
Nej, det här är ju... Väldigt återkommande i podden här, upplever jag nu.
Ja, så den förklaringen tror jag på. Och dessutom säger Phoenix Outdoor själva att B2C, alltså deras egen direktförsäljning till konsument, har visat fortsatt tillväxt under året.
Och den är mer lik RVRC då?
Och den är mer lik RVRC som har klarat sig bättre, som bara säljer direkt till konsument. Så att jag tror på det här, faktiskt. Och det, men det ska väl betas, man köpte för mycket under pandemin. 2021, 2022 eller... Ja. Man var ju också rädd för det här med leveranstider och det var jag antar att och sen kom lågkonjunktur, man fick för mycket lager helt enkelt. Jag tror på det som en förklaring till den svaga tillväxten faktiskt 2023 då. Vad gäller lönsamheten tappar man ju också marginal under året. Det har väl till viss del att göra då med omsättningen då, såklart. Bolaget lyfter dock också fram engångsposter på cirka 10 miljoner euro. under Q4 då, och justerar man för dessa så landar EBIT-marginalen på 8,7 då, istället för 7,4 som man redovisar. Men det är fortfarande en bra bit under den historiska snittmarginalen här.
Mm.
Det här Phoenix är ju ett bolag med en lång fin historik, alltså om man drar ut en riktigt lång trend.
Man börjar dock behöva dra ut den långt nu.
Ja, man börjar behöva dra ut precis. Mm. Precis så. Man behöver dra ut den ganska långt nu. Man har starka globala varumärken. Den här trenden behöver, alltså det är 10 år och mer nästan. Tillväxten har ju faktiskt mattats betänkligt sista 5-10 åren, får man säga. Och precis som jag sa för ett år sedan så handlar nog caset i Phoenix Outdoor i nuläget om man tror att bolaget kan röra sig tillbaks mot den historiska prestationen eller om nuläget är liksom den nya Phoenix Outdoor. Ni förstår.
Mm.
Jag tycker det finns argument både för och emot här. För. Det som talar för att Phoenix Outdoor ska kunna komma tillbaks och närma sig den historiska tillväxten är att 750 miljoner euro i omsättning inte är särskilt mycket om man tänker att hela världen är bolagets marknad här. Man bör kunna öka försäljningen. Den är inte så stor. Jag tror det finns mycket tillväxt kvar. Vad gäller lönsamheten så tycker jag de här varumärkena borgar för att man ska kunna hålla en vettig lönsamhet över tid. Den är för låg nu, upplever jag. Den är inte rimligt. Den är inte rimlig.
Alltså Fjällräven är ju otroligt fint varumärke.
Ja. Exakt.
Men talar man något om att gå mer och mer mot B2C då, som RWC eller liksom för att öka lönsamheten eller något?
Ja, nej, jag tror snart jag känner att man inte riktigt har hängt med i marknadens trender sista 5 åren. Om det här Hennes och Maurits snacket som har varit sista 10 åren där man säger att det var butiker och man hängde inte med i online-delen. Konkurrensen blev hårdare från Boost och alla de här online-aktörerna. Jag tror Phoenix också har drabbat lite av det där faktiskt.
Av RWS då?
Lite. Ja, till exempel då. Och andra aktörer.
Mm.
Man rör sig nu och det känns som att man verkligen försöker ta sig an fighten, tycker jag, på många håll. Man har inventerat mycket IT-system. Man har ju en ganska stor del direkt till konsument och så vidare. Men man har sina butiker, det har ju inte RWRC.
Mm.
Så det är klart lönsamheten i RWRC till exempel, om man nu ska jämföra dem, kommer ju alltid vara högre.
Ja. Men alltså det här är ju rätt dyra grejer ofta. Det är ju premiumgrejer.
Mm.
Det är alltså, eller Fjällräven har ju båda sitt. Konkern är ju säkert väldigt bra att sälja online. Men liksom när en annan är att titta på Fjällräven jacka så det är ju... Det är ju rätt rejält med pengar som ska upp. Jag vet inte hur kul jag tycker det är att sitta och klicka hem en sån på... Det är ju en investering att ta i, men för många det här är ju en grej man då tänker, det här ska jag ha nu i 7, 8, 10 år.
Nej.
Och då vill man ju gärna klämma och känna på grejerna, eller? Mm. Jag har inte riktigt samma känsla när jag klickar hem nya grejer från RWRC.
Nej.
Det är en helt annan prisnivå.
Du känner att du har en klickgräns på 5000 någonstans?
Ja, kanske lite lägre.
Du klickar inte hem bilar och hus och
nej,
sånt där?
Nej, lite lägre ändå till och med.
Mm.
Prova 3-4 kanske.
Okej.
Okay.
Ja.
Men där är jag helt ensam.
Nej,
det är någonting där,
nej,
tror jag.
Men det är intressant.
Mm.
Nej, men så att det som talar för är väl att man har starka varumärken. Mm. Det ska ju borga för att man över tid kan hålla en vettig lönsamhet för att man har... genuint bra varumärken. Att man inte har så hög omsättning globalt sett gör att man ska kunna växa bra. Det som talar emot är...
Snabb fråga, va? De har väl inte så mycket rabatter heller, va?
Nej.
De är ganska hårda på det, va?
Ja.
Och där kan man tänka man lider lite av nu om konsumenter är lite...
Definitivt. Ja. Och det skrev man i Q4 också. Att vi har, likt många andra, inte hängt med i prissänkningarna nu. Under Black Friday och Cyber... Man skrev massa om de här.
Ja.
Och det har hämmat våran omsättning. Som motargument är frågetecken. Har man hängt med i retail-marknadens omdaning? Det är ju något paradigmskifte nästan, sista 5-10 åren. Det är fortfarande ett frågetecken där, tycker jag. Så där har ni liksom för och emot.
Mm. Vi pratar ju Björn Borg rätt ofta i den här podden. Vi ser ju att de jobbar stenhårt för att förflytta sig.
Ja,
liksom.
Ja. Men de är väldigt tydliga med att de ska dit också. Det är därför jag tänkte fråga om Phoenix säger någonting.
Ja,
om
jo, men det gör de. Men de känns lite mer old school här. Ja. Och trycker nog på liksom det här liksom med varumärkena och att man ska göra det hållbart och konsumenterna ska kunna handla både online och i butik. Alltså.
Samtidigt, din poäng där, Claes, jämfört med Borg. Borgs grejer kostar ju inte massor med tusen.
Nej, det är inte heller.
Nej.
Nej, men jag har väl landat när man väger de här grejerna emot varann att sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan. Tråkigt, men jag tror kanske inte man kommer tillbaka till sina glansdagar vad gäller tillväxt och lönsamhet, men jag tror det blir bättre än nuläget, för nuläget känns det är för svagt. Mm. Och man har en lågkonjunktur 2023 och ja. Jag tror man kan mäkta med sina finansiella mål, vilket är minst 10% årlig omsättningstillväxt och minst 10% marginal. Men kollar du före sista 5 åren, då hade man ju 16-18% tillväxt och 15% i EBIT-marginal. Men det tror jag kanske inte man når tillbaks till då. Värderingen i dagsläget nu då indikerar att marknaden inte tror att man ska komma tillbaka till gammal fin form.
Mm.
Kolla exempel PS som vi hade uppe här.
Ja. Mm.
PS1 nu på Phoenix jämfört med 10-årssnittet på PS2.
Oj, det är mycket stor skillnad.
Så det är liksom, du ska upp 100% om du ska tillbaka till samma värdering som 10-årssnittet.
De har verkligen tagit ner värderingen.
Rejält. Mm. Men lönsamheten är ju sämre. Men kommer man tillbaks, du har en stor potential här.
Och det finns även ett utrymme i mitten där.
Ja, exakt. Säg att de går upp till PS1,5.
Mm.
Jag kollar Factset här. Jag vet inte vilka det är som ligger bakom analyserna. För Factset är ju ett ställe där man kan det samlade bedömningarna från analytikerna hamnar.
Ja.
Jag vet inte vilka som analyserar Phoenix.
Jag vet inte om alla är med heller, det är väl lite oklart.
Nej.
Svårt att få reda på tycker jag.
Men där ligger förväntningar på vinst per aktie för Phoenix på 4,12 euro per aktie för innevarande år nu då. 47 kronor per aktie med nuvarande valutakurs. På kurs 640 är det P13,6. Det är ju långt under den historiska värderingen som ligger över P20, alltså sista 10 åren. 2025 har du haft i värdering på det här.
Och då var det lite tillväxtbolag med egna varumärken. Liksom.
Ja, och nu värderar marknaden som ett trött bolag som står stilla med låg lönsamhet.
Mm. Ja.
Det vill säga där de är nu ungefär. Det vill säga ingen tror att de...
blir något annat igen.
Nej, nej. Jag själv landar av vi då. Efter de senaste åren så här, och senaste årets nedgång, det var ju 27% ner.
Ja.
Landar faktiskt är att jag äntligen tycker risk-reward känns vettig i Phoenix Auto igen här.
Mm.
Det är ju risk för värdefälla här. Det är ju det som är risken här, att man köper något som är billigt, till synes billigt, men där den svaga utvecklingen för bolaget fortsätter så att säga. Att,
typ som G5 senaste året.
Ja, det vill säga att Phoenix prestation sista året är deras nuvarande prestation. Mm. Och det är den så det kommer vara. Men jag tror faktiskt att man presterar bättre framåt än vad man har gjort 2023. Jag tror inte det här är nya Phoenix som vi ser just nu. Utan jag tror man kommer prestera bättre än vad man gör nu. Balansräkningen är stark. Man förvärvar till och från. Oerhört spännande vår här. Man funderar ju oerhört mycket på om den här lagersituationen i återförsäljarleden ska lätta samtidigt som kanske konsumenten kommer tillbaks lite.
Mm.
Ja, och kommer konsumenten tillbaks kommer ju också lagersituationen i återförsäljarledet lösa sig. Så att jag tror att det kan vara lite turnaround-läge i Phoenix Outdoor faktiskt. Och värderingen är ju inte hög nu alltså. Så vi har ägt aktier i Phoenix ett tag. Men vi har inte tagit upp det i podden. Men vi har köpt in en hel del Phoenix Outdoor-aktier. Och ja, det är ett normalt innehav nu här.
Mm.
Får vi se. Nej, risken som sagt är det här värdefälla risken då.
Mm.
Ja. Nej, och sen en del av de här lite dyrare varorna där. Jag tror nog att de kanske både i Sverige och Tyskland har lidit lite av konjunkturen som har varit här,
ja,
i deras huvudsakliga kundsegment. Så många av dem äger nog sitt eget boende till exempel, som bär fjällräven. Så att ja. Ja, man kan titta till sig själv bara. Det är inte dyra jackor jag har gått och tittat efter senaste direkt. Så
här,
så att...
Nej, nu ska jag prata Took Money sen här. Mm. Som har det är gynnats. Det är precis alltså, det känns som att...
Men det, är här... bara en känsla jag har.
Nej, ja, det är säkert en känsla. Men jag tror du har definitivt en poäng i det där.
Jag börjar med att prata om, du kan inte köpa det som är populärt. Nej. En duell. Phoenix är inte populärt nu.
Det är inte populärt.
Det kan vi säga.
Ja.
Sen kan det fortsätta att vara inte populärt, men det är i alla fall inte crowded just
Nej,
nu.
Det är inte crowded. Nej.
Sen ska väl lyssnarna komma ihåg att när vi startade den här podden så var det Phoenix vi tog upp som ett exempel på vad är ett kvalitetsbolag, va? Så vi är ju kraftigt biased.
Ja, ja, men så är det.
Ja, så är det.
Men de har alltid gjort vinst. Ja. De växer över tid, ja, ja, även sista 5 åren. Men det har inte varit alls så bra som det har varit historiskt. Så att, ja.
Men det kan vara värdefälla.
Det kan vara värdefälla.
Och de värderade, vad sa du, 640 spänn. De var väl uppe i 1500, ja, som värst under pandemin, ja, då när, ja, försäljningen,
ja,
gick
då
upp.
Var ganska, ja,
då var de jättepoppis.
Så det är rejält, ja, ner. Ja, spännande. Ja,
tyckte vi också var galet.
Vi får återkomma till Phoenix Outdoor här under året. Får vi se om det var värdefälla eller ett bra läge.
Ja, 140 senaste avsnitt. Mm.
Ja.
Det var Phoenix Outdoor. Tack, Ola.
Mm.
Vi ångar vidare här till Nibe. Är det inte ångare med vanligt varmvatten som kommer från de där värmepumparna i och för sig? Hur går det för dem här? Hela Europa ska ju bort från gasberoendet. Kan man ju rakt...
Måste gå jättebra.
Allting pekar rakt upp, eller senast 151 här.
Ja, precis. Mm. Efter Q2.
Jo.
Aktien handlades i 67 kronor och hade fallit från 137 kronor. Ja. Så väldigt svag.
Populärt Nibe alltså.
Ja, det var populärt, men inte riktigt lika populärt nu. Och i Q2-rapporten var de mer försiktiga också om marknaden framåt. Och nu har den fallit ytterligare ner 51 kronor. 53% ner på ett år.
Shit alltså.
Ja, vi har fått ganska mycket frågor. Kan inte titta till Nibe, den måste väl börja bli intressant nu, frågar ju folk som hör av sig till oss då. Så vi tänkte vi tar upp den igen efter Q4 här då. Och ett halvår sedan senast då. Men börja med lite bakgrundsbeskrivning. Ryssland startade sitt vidriga krig mot Ukraina. Då steg energipriserna extremt kraftigt, som du var inne på, gaspriserna drog i taket där. Man kommer ihåg de här graferna på de här gaspriserna som gick rakt upp där när man tänkte att nu tar ju liksom gasen slut.
Ja.
När man inte kan importera från Ryssland längre.
Ja. Många glömde bort att ryssarna stängde av Nord Stream först. Sen sprängdes den.
Ja.
Så den var ju redan avstängd. Ryssarna använde ju den som en påtryckning. Direkt kan man säga.
Mm.
Det var något underhåll va, som drog ut på tiden.
Ja, just det.
Det var väldigt svårt att få det där.
Jag kommer ihåg, vi hade investerat i Hartmann där också. De drabbades en hel del av de här prisuppgångarna på gas och grejer.
Ja, och sen så kom så här oväntade Invido. Det var massvis med gas för att göra glaset.
Ja, tufft.
Det är alltid intressant att lära sig nya saker. Men i alla fall, det blev en jättekraftig efterfrågeökning då på fossilfri energiproduktion i bostäder. Och framförallt värmepumpar då. Gick ju extremt starkt. Och det sammanföljer då även med den här komponentbristen i marknaden. Så det var svårt att producera. Det var en jättestor efterfrågan. Och de här distributörerna som såg efterfrågan, ja, de gjorde ju jättestora beställningar för att ha lager då för att mätta konsumenterna. Och produktionsproblemen gjorde att det var lite svårare att producera. Men från mitten av 2023 så började sen komponentbristen lindas. Så då startade man ju upp produktionen kraftigt igen då och fick fart på den. Men samtidigt så gick ju energipriserna ner. Jag har ju sett gaspriserna är ju lite lika låga som innan.
Mm.
Nästan lite överraskande tycker jag.
Mm.
Nu är inte vi några experter på gasmarknaden.
Nej, jag har inte kollat hur det gick med de här nya liksom, gashamnarna. Man tar in flytande naturgas i Tyskland och nerifrån Mellanöstern. Alltså man byggde ju de där grejer som liksom normalt sett skulle vara 10 år. Ja, man kapar ju tiden med 10. Det på 1-1,5 år. Det var ju helt vansinnigt.
Det är sån här miljöprövning som i Dubai som vi pratade om förra veckan.
Helt galna grejer alltså har ju hänt här på grund av det här.
Mm. Ja, så det är ju verkligen liksom, gaspriserna, energipriserna har sjunkit och då efterfrågan på värmepumparna har gått tillbaka. Och då byggde man upp jättestora lager och det här blir en perfekt storm för Nibe. För efterfrågan sjönk, produktionen har fortsatt hög för man har fått igång komponenterna igen. Och det fanns större lager ute i marknaden. Och så hamnar man mitt i det där. Då. Och frågan är hur långvarig kommer den här situationen vara? Och den som vet det hör av sig till oss på mail. Ja, nej, men i Q4 så sa Nibe då att man bedömer att den europeiska värmepumpsmarknaden har minst ett par svaga kvartal framför sig och möjligen resten av 2024. Mm. Så nu är man ganska negativ, ska jag säga. Mm. Den dystra prognosen var ju en förmodlig orsak till att man föll 13,6% på rapporten. Det är ganska stort fall, får man säga. Och det är ju tydligt i siffrorna också att det finns en inbromsning. Om vi börjar med Q1 så växte man 33%, Q2 23, Q3 15 och Q4 0. Och då var det minus 7 organiskt också, om man tar bort förvärv. Så att det är en väldigt tydlig inbromsning.
Det är ju alltid jobbigt när bolag som har varit väldigt populära och har haft hög värdering tappar tillväxt. Det brukar göra
det är inte kul.
Det brukar göra ont då. Ja, det är bara Sectra som klarar det.
Ja, det är de springer.
Nej, men annars brukar
Tesla kanske.
Alla andra bolag. Nej, Tesla har gått ner massor från toppen.
Ja.
Men de har mer att falla, men de har gått ner mycket.
Ja, det brukar kunna göra ont, ja.
Så det är bara Sectra kvar.
Ja.
Om man tittar på den här tillväxttrenden då, och med tanke på att det var så starkt i första halvåret förra året, så kommer det ju bli omsättningsminskningar under första halvåret 2024. Det skulle få en enormt om de inte blev det, så att säga. Nibe vidtar ju lite åtgärder här då. 18 mars så annonserar man att man genomför kostnadsbesparingar. 340 personer inom Sverige varslas om uppsägning. Motiveras i deras PM då med att inledningen på 2024 bekräftar en klart svagare efterfrågan på den europeiska värmepumpmarknaden.
Det var håsigt.
Och Nibe säger att man vill dimensionera kostnaderna och bemanningen för den just nu lägre försäljningsvolymen. Ser att det kommer ytterligare neddragningar inom de europeiska verksamheterna. Detta ska spara 600 miljoner med full effekt 2025 och kosta 900 miljoner. Och det ska man ta i Q1. På det här konfkålet då var det tydligt, det kom ju en massa frågor. Bland annat så ringde ju Sveriges Radio Markaryd in och undrade om det skulle vara folk som skulle få gå. Och det var ganska tydligt att Gert-Erik Lindqvist då var ju ganska illa berörd av att han får ge besked om att de kommer att sparka personal.
Jo.
Och det kom ju väldigt plötsligt, för de hade ju tydligen anställt över 500 personer så sent som första halvåret 2023. Så att liksom gå från att anställa massor till att behöva sparka massa är ju...
Bromsat in fort alltså.
Här kan man ju stanna upp lite och det här, ta till sig det här som vi så pratar om så ofta, att inte ens bolagsledningarna vet.
Mm.
Hade Gert-Erik sett det här så hade han aldrig någonsin gjort så. Han kunde inte se att inbromsningen skulle bli så här skarp, utan han tittar ju naturligtvis på, ja men vi har ju ett jättestort omställningsbehov i Europa.
Yep.
Det är klart det kommer fortsätta. Och det gör det säkert så småningom. Det är bara exakt när. Liksom, det räcker med att det här förflyttas några år så blir ju hans läge blir omöjligt. Han kan ju inte ha massa folk som går omkring och sparkar på burkar. Nej, det kan vi inte göra utan.
Nej, men det är jättebra poäng. Mm. Just på hur svårt det är för ledningarna själva.
Ja.
Och liksom den här bakgrundsbeskrivningen som jag drog, den låter ju självklar nu, men det var ju fast inte självklar när man satt in i det.
Nej, det är så lätt att vara efterklok och ja.
Ja, eftertrading är det lättaste som finns liksom.
Visst.
Så att ja, nej, men det var uppenbart att han var lite illa berörd i alla fall över att behöva ge de här beskeden då.
Ja.
Tittar vi på resultatet då, i Q4 föll 16% till 1,59 miljarder, marginal 13,7%. Det är ner från 16,2% förra året då. På konfkollet så sa man att det är svårt att hålla upp marginalerna när omsättningen faller organiskt på det sättet. Plus att man har ju tagit för höjd för fortsatt tillväxt och så blev det tvärtom.
Mm.
Svårt. På helåret då så steg faktiskt marginalen från 14,6 till 14,6 från 14,5 förra året. Men det var ju för att det var så starkt i första halvåret. Och börsen tittar ju framåt, såklart. Ni har ju ett mål om 10% i marginal. 10% i marginal. Ja, hur ska man se på det då?
Mm.
Man har legat över jättelänge. Men har man varit överlönsamma eller ska man tillbaka till 10?
Vad har man nu?
Man har ju 14,6 för helåret.
Ja.
Och man har legat över 10 jättelänge.
Ja, det där är jobbigt. Det där är alltid jobbigt, tycker vi ofta.
Ja, du kommer ihåg när vi pratade Byggmax. Som låg kvar med sitt mål på 7-8 var det va?
Ja.
När man var uppe på 11 liksom.
Ja, eller ännu högre. Och ja. Det där är alltid jobbigt. Oj, de tror ändå att över 10 är liksom det rimliga.
Ja.
Och så har man 15-16. Det är jobbigt.
Det är jobbigt. Och Nibe har legat över 10 jättelänge. Ja. Men man har ju haft kvar målet på 10.
Mm.
Ska man tillbaka dit nu?
Ja.
Nej, jag vet inte. Det är inte lätt att veta. Ja, sen gjorde man en massa förvärv då, 2023. Över 9 miljarder spenderar man. Det är en ganska substantiell summa. Och det ökar upp skulden en del. Så nettoskuld till EBITDA är nu 2. Det var 0,9 förra året.
Ja.
Här fick man lite frågor på konfkålet då, kring skulden. Och då sa man att över tid så har de ändå haft 2,2. Så den ligger lite under snittet över tid då. Mm. De sa att de är komfortabla med skulden, men det känns ju som att förvärvsutrymmet för 2024 är ganska begränsat i och med att man går in i svagare marknad. Då.
Ja.
Och så valde NIB förresten att behålla utdelningen på 0,65. Man har alltså höjt varje år sedan 2012 och i år är första året som man har oförändrad.
Okay.
Ganska tydligt tecken också. NIB har med kurs 51 spänn, direktavkastning 1,3%. Det är ju inte jättehögt.
Nej.
Men det är nog ganska få som har köpt NIB på direktavkastningen. De har legat runt 1% de senaste 10 åren.
Ja.
Men det är för värderingen har varit så hög. Mm. Tittar vi på värderingen då, så hade man vinst per aktie förra året på 2,37. Kurs 51, P/E 21,5.
Oj, det är ju mycket lägre än historiskt. Alltså.
Mycket lägre än den galna värderingen som var ett tag.
Ja.
Men det är ju rimligt att anta att det blir vinstminskningar här i Q1, Q2 i alla fall. Får se lite på senare på att det blir lite lättare komst då, men det var jättestarkt första halvår förra året. Analytikerna är faktiskt sett då igen. Tror på en vinst per aktie om 2,11. P/E 24,2. Sen tror man på vinstökning till 2,80 nästa år och P/E 18,2.
Mm.
Som du var inne, det är mycket lägre än vi har varit tidigare, men det är ju inte superlågt ändå.
Nej. Ja, alltså varför jag skrattar är ju för att det värderas till P/E 50-70 här, ja, för några år sedan. Alltså, då hade någon sagt 18 så hade ju folk bara skrattat. Du kommer aldrig kunna köpa Nibe för,
nej,
för 18. Det var ju, Nibe och Garo var de gamla, ja, klass, liksom, normala, bra bolag som växer med stabila produkter som värderades way up alltså. Garo var väl med P70 någonting, va?
Ja, ännu mer tror jag. Mm. Jag kollade när vi hade med dem första gången då, initialanalysen här. Mm. Då stod de med 126 kronor och hade P69.
Ja, 70. Ja. Ja, nej, men alltså, så att det är därför jag skrattar. För jag tycker liksom, för några år sedan hade folk kastat sig över P18, ja, här.
På nästa år liksom. Ja. 24 i år då, så lite högre. Men ja, så det får man väl säga, liksom, det är ju fortfarande inte superbilligt.
Nej.
Men när vi pratade tomra så sa vi att liksom, den här typen av kvalitetsbolag blir ju sällan riktigt billiga. Liksom. På börsen. Med det sagt så har ju Tomra mycket mer konkurrens, eller att säga, Nibe har mycket mer konkurrens på marknaden än vad Tomra har. Mm. Tomra hade ju jättehöga marknadsandelar inom sina mest intressanta segment. Nibe har ju mycket mer konkurrenter. Ja. Och det kommer ju vinstminskningar Q1, Q2. Frågan är om det har prisats in redan. För det är ju det vi pratar om. Det är svårt att gissa bolagets vinst och sen ska man veta, är det inprisat eller inte?
Ja.
För nu har det ju gått ner jättemycket. Och Nibe, du var inne på det också tror jag, de följer långt innan det syntes i siffrorna.
Mm.
Kan ju börja stiga innan det syns i siffrorna också.
Mm.
Det vet man ju inte liksom.
Absolut. Visst,
så att vi får se lite grann. Vi hittar ju ingen margin of safety här heller, tyvärr.
Nej.
Det måste ner mer. Så.
Ja.
Men det är ju en aktie som vi tycker ändå kan passa i ett långsiktigt sparande. För den som liksom inte har samma tajta kriterier på värderingen som vi har.
Mm.
Och den här typen av bolag köper man väl när det är en svacka.
Ja.
Du brukar ju inte komma åt dem när det är allt är positivt. Liksom.
Nej. Är det mycket blankat här?
Ja, det har ju ökat blankningen ganska skapligt.
Mm.
Det är inte på topp 10-listan, men det har ju gått upp.
Okej, okay, vad gör insiders? Är det något tydligt? Nej.
Nej, jag tror inte att det var något som stack ut.
Är hon IR? Hon säljer ju lite varje år.
Ja,
världens rikaste IR.
Jag tror att hon slutar ju nu. Men jag tror att henne, liksom, prediktionsvärdet av hennes försäljningar, de har mer att göra med husköp och semester än hur det ska gå för aktien.
Ja.
Men det är ju svårt att pricka botten.
Ja,
Och i ett sånt här kvalitetsbolag ska man ha det på lång sikt. Man kanske ska snitta in sig då, kan vara en idé.
Ja.
Om det faller vidare, för att det är som sagt inte superbilligt ändå.
Nej.
För att det kom från en så extremt hög nivå från början.
Darlings som bromsar in tillväxt blir ofta jobbigt. Finns det någon större marknadsrädsla? Ja, alltså, nu förstår jag.
Ja.
Men finns det några såna här, nej, det är ett långsiktigt skifte här som gör att Nibe kommer ha det tuffare kommande 15 år.
Nej, jag tycker inte det.
Nej, okay.
Och konkurrenterna har ju precis samma sak.
Jo.
Så jag tycker att de har hamnat, som vi sa, i en perfekt storm på marknaden.
Mm-mm.
Jag tycker inte Nibe har gjort någonting fel, utan de hamnar i en perfekt storm där allt gick emot dem.
Mm.
Och konkurrenterna. Så jag tror att det här är en marknadsgrej som om några år sedan kommer man se tillbaka och ja, men det var en marknadsgrej.
Ja.
Det blev liksom jobbigt med alla de här faktorerna. Och sen blev det bättre.
Det tyder på, det skulle i så fall vara ett argument för att nu, för jag tror inte det kommer bli P8-10.
Nej, det tror jag inte heller.
Tror jag inte du kommer, så att det skulle i så fall vara ett argument för att nu kanske det är dags att köpa. Ja. Bra argument också för att i så fall, för man inte prickar botten, att snitta in sig. Man köper lite varje månad i 12 månader och sen får man se.
Precis så, för det här kan absolut bli värre. Q1, Q2 kommer inte bli kul, rapporter.
Ja.
Men man vet ju aldrig vad som är inprisat.
Nej.
Så att det är väl absolut precis så. Ja. En 12 månaders period till exempel.
Ja.
Mm. Jag har ju lite kvar i pensionssparet. Kan tänka mig att köpa mer, men då, den får falla lite till först.
Ja, jag har inget.
Samtidigt så har jag samma sak på Tomra och då vänder den upp innan det blir honom. Så att, man vet aldrig. Sen måste jag avsluta med lite ris också. Nibe är ett fantastiskt bolag, men de har tydligen som policy att inte lägga ut rapportpresentationer efterhand.
Mm.
Så frågar jag varför. Nej, det är en policy.
Och då tycker, omöjligt att ändra.
Då tycker inte jag att det är inte en policy för ett bolag av Nibes storlek och kvalitet. Så vi hoppas de omprövar den som vi bad dem att göra. Nu löste det sig för mig då, för att Nordnet har ju sin samarbete med Quarter. Så att på Nordnets hemsida så kommer jag åt alla konfkålen. Men jag tycker ju bolagen ska ju liksom, är man ett här stort bolag så ska man lägga ut alla konfkåls. Så att det är lite skärpning för Nibe.
Apropå det, Phoenix Outdoor har inga konfkåls.
Ja, det är också dåligt.
Ja.
Det är ganska märkligt för ett så pass stort bolag.
Ja.
Tycker jag. Så att, men Nibe, fint bolag, fortfarande är ganska dyrt. Men sådana här bra bolag brukar aldrig bli superbilliga.
Spännande.
Ja, du nämnde ju Nordnet här.
Så var det.
Ja, och det har ju blivit dags att återvälkomna vår sponsor Nordnet till podden då. Och tänkte prata lite pension. Vi har ju sedan många år flyttat vår pension till Nordnet och det finns flera goda skäl till det. För hos Nordnet kan man ju handla aktier i pensionen. Det är ju toppen.
Ja.
En stor fördel för alla oss aktieintresserade. Man kan ju också handla med fonder. Andra finansiella instrument, det har du säkert ägnat en del åt, Macke. Jag är ju lite tråkigare där. Precis som vilket konto som helst, helt enkelt. Och man kan ju också hos Nordnet handla med aktier under hela utbetalningen. Vill man ju inte börja tänka på redan, men många är ju där. Vilket kan vara ganska många år. Jag tror att Nordnet är ganska ensam om det på marknaden fortfarande då. Den första var ju det då. Andra, det är avgifterna här. Nordnet har helt skippat onödiga avgifter när det kommer till pensionen. Betalar inga rörliga försäkringsavgifter, inga fasta årsavgifter som det är hos många andra aktörer.
Ja, jag måste bara säga, jag har ju en liten skvätt som inte går att flytta på tydligen.
Ja.
Till Nordnet, jag har försökt flytta på, men det är en kombination av gamla arbetsgivare.
Du vill vara transparent här.
Och det är en stor bank med 3 bokstavskombination, så det säger man inte exakt vilken det är. Men de har ju då en skalavgift.
Ja.
Den är typ 700-800 spänn om året.
Ja.
Men den kan ju äta upp den där lilla slatten som är kvar.
Ja.
Men om den äter
då
upp hela den... Då blir
jag
med problemet. Om de hör av sig till mig och säger, nu har du inte täckning för den här skalavgiften, då ska jag skicka en sån här emoji med ett finger på.
Ja.
Till dem. Så.
Ja, det var ju...
Det är bara det sagt.
Ja. Nej, för hos Nordnet betalar du bara för det du investerar i, nämligen. Courtage för aktier eller förvaltningsavgift för fonder. Precis som vanligt. Och avgifter kan ju se små ut på pappret, du är inne på det här, Macke, men är det ett långsiktigt sparande som ett pensionsspar är, då kan ju skillnaden mellan ingen avgift och avgifter bli riktigt, riktigt stor.
Ja.
Särskilt om man är lite duktig på att förvalta sina pengar här.
Det gör jättemycket på övertid.
Ja. Nummer 3 då. Nordnet har ju faktiskt en otroligt bra och stabil plattform. Utvecklingen går i en rasande fart och vi gillar verkligen både Nordnets webb och app. 3 goda skäl att flytta pensionen till Nordnet. In och läs mer på nordnet.se/flyttapension. Tack, säger vi till vår sponsor Nordnet. Och vi vill också påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande aktier och fonder historiskt gett god avkastning över tid, finns ingen garanti för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Ytterligare bolagen då? Ja. Ogunsen.
Nu är jag igen.
Oj, vi går från
bemanning och rekrytering här. Också ett år sedan. 139 har jag skrivit att de var med senast.
38 skrev jag, men
skit också.
Ja. Det är nära. Det är ett år sedan i alla
fall. Jag kollar upp det här. Okej, kör.
Ja, det är ett år sedan. Men som du sa, Ola, nu går vi från jättestort till jättelitet.
Ja.
Men som sagt, de var med för ett år sedan. Vi sa då att vi har sålt våra aktier vid ungefär 44 kronor. Vi var lite oroliga för konsultmarknaden för 23, som vi har pratat om. Plus att man liksom rekryteringsmarknaden har saktat in, och den är ju väldigt viktig för Ogunsen i och med att det är deras mest lönsamma del. Så vad har hänt nu då på ett år? Tittar vi först på omsättningen då. Starkt i Q1, 17% plus. Och det här var ju väldigt många konsultbolag som var starka i Q1.
Ja, verkligen.
För 23. Sen börjar problemen då. Q2 plus 2, Q3 minus 6, Q4 minus 7. Också en tydlig trend på försämring då. I Q4 nu så talar man om att den generellt sett lägre efterfrågan under året fortsatte på samma nivå under Q4 och i inledningen på 2024. Så att det är väl rimligt att anta att i Q1 kommer vara lite samma sak. Mm. Så att säga. Och då har man ganska svårt jämförelsekvartal också. Konsultdelen, om man tittar på den enskilt då, så minskar den 6% i Q4 men växte 4% på helåret tack vare att det var så starkt i början då. Rekryteringsdelen dock hade svårare under 2023 och här sjönk omsättningen 18% i Q4 och 19% på helåret. Mm. Jag tror vi har varit inne på lite grann att rekrytering har ju, ja, drabbades ju hårt under förra året.
Ja, verkligen.
Så. Kolla resultat då. Steg det i Q1 med 20%. Som sagt, jättestarkt i Q1 fortfarande. Men sen var vinstvarningen för Q2. En sån riktig vinstvarning. Mm, mm. Vinsten föll 34%. Vi tog upp det här under Aktuellt i podden och sa att det här ser ut som ett trendbrott och en liten varning för utvecklingen framåt. Så blev det. Det blev nämligen minus 44% i Q3 och minus 33% i Q4. Mm. Så en tydlig försämring under hela året då. För 2023 så hade Ogensen en rörelsevinst på 47 miljoner. Det är minus 24% från året innan. Här är intressant igen då, för när vi tog upp dem då förra gången så hade man en marginal för 22 då, för det var ju ett år sedan, på 12,2. Och då sa vi, det är över deras mål på 10. Är det en liksom, har man lobolat med målet eller är man överlönsamma? Mm. Ja, och nu slutar man ju då på 9,2% 2023, det vill säga under målet.
Ja.
Så det visar sig att man var överlönsamma. Mm. Inte säga att Nibe kommer att åka ut för exakt samma sak, men just det är ju intressant med de här målen.
Det är alltid intressant, och framförallt bolag som är lite cykliska, det vill säga som rör sig lite med konjunkturen. Det är väldigt, man ska inte dra ut en nuvarande marginal i högkonjunktur, men heller inte i lågkonjunktur.
Nej.
Utan man får kolla över 10 år, eller 20 år helst.
Det är en jättebra poäng.
Och se vad har de snittat på, och så säga att oj, nu är de faktiskt uppe på sin historiska topplönsamhet. Ja, då ska man vara lite orolig.
Och vi är ju oftast och fiskar när man är under målet, snarare än över.
Ja, så kan vi säga.
Vi gillar ju när man har lite, nu ska man jobba sig upp till målet igen.
Phoenix till exempel.
Till exempel. Mm. Vid förra genomgången då, så var vi glada över att man hade ju börjat specificera konsult och rekrytering var för sig. Så det gick att följa. Det hade man ju inte gjort innan. Tittar vi då på konsultdelens lönsamhet så föll den från 8,8 förra året till 6,4 2023. Inte superdåligt, men en bra konsultbolag ligger runt 10, brukar vi säga. Så det borde finnas förbättringspotential när marknaden blir bättre, kan vi tycka. Rekryteringsdelens marginal föll från 38,8 till 34,5. Men det är fortfarande jättehög lönsamhet.
Verkligen.
Så det är imponerande i en tuff marknad, måste man ju säga. När vi hade öppen förra gången så hade de bytt från K3 till IFRS, och vi sa att det här måste ju nästan vara ett förberedelse för flytt från första års till huvudlistan. Men det har inte skett. Nej. Någon sån.
Inte än i alla fall.
Ja, inte än i alla fall. Och då undrar man, varför gjorde man det här bytet då? Vi har ju sett en del byten av bolag till IFRS då, när man har stora avskrivningar på goodwill. Så byter man till IFRS, slipper skriva på goodwill. Mm. Men det har inte Ogensen. Så det var inget skäl. Så att jag vet inte. Den här svaga marknaden kanske har skjutit upp en flytt, men den kanske blir 2024, om det blir bättre marknad. Vi får se. Som sagt, man hade stora vinstminskningar i Q3, Q4, men aktien bottnade i oktober 2022 på 29 kronor. Och steg sen till 45% till ungefär 42 som man har nu då. Det är lite intressant att vi har tagit upp det här tidigare, att det är ovanligt att liksom, bolag stiger när vinsten minskar.
Ja,
men här har vi ett exempel på det.
Intressant.
Sen har ju marknaden i stort bottnat också i oktober 22.
Ja.
Så det kan ju vara en del marknads, ja, följer med marknaden uppåt så att säga. Mm. Men ändå är intressant att man har gått så pass starkt när vinsten har gått ner så pass mycket. Mm. Ogensen har ju, vi har pratat om det tidigare, varit ett utdelningscase. Väldigt tydligt så. Nu sänker man utdelningen från 4,5 kronor per aktie till 3,4, men det ändå 8,1% i direktavkastning.
Otroligt alltså. Vilken högutdelare man är.
Ja, man har ju legat jättehögt på de här listorna. Och det var ju som du var inne på tidigare med konsulter. Det är ju ofta nettokassa, delar ut hela vinsten. Man har inga investeringsbehov direkt. Nej. Och sådär. Så Ogensen ligger alltid högt på de här listorna. Vid förra analysen då, för ett år sedan, så tog vi upp att Affärsvärlden hade släppt en analys. Där de gissade på att vinsten för 2023 skulle bli 3,30. Alltså jättemycket ner från 4,55 förra året. Och vi sa att det lät ju väl negativt, men minst ni trodde på. Det blev ju 3,47. Så bra gjort affärsvärlden, ska jag säga. Särskilt ett år när den vänder ner så pass kraftigt.
Ja, det är snyggt.
Det var snyggt gjort, måste jag säga. Ogensen handlas då i 42 kronor. Bakåtblickande på förra årets vinst 11,4 EPE. Vi har i våra ark 3,23 då. Den största vinstminskningen kommer Q1 som vi var ett starkt förra året. Och sen lite återhämtning senare under året. Och då har man P13. Långa snittet för på Ogensen är 16. Det tycker vi är lite högt ändå om man tittar på prestationen och så. Men 13 är ju ändå klart läge. Vi har inga aktier i bolaget idag. Det är inte ointressant för den som tror på att rekryteringsmarknaden framförallt kommer kunna återhämtas lite grann. Gör den där så kan vi ligga lite lågt med vår prognos.
Ja.
Sen är det lite problem här. Omsättningen i den här aktien, vi pratar CAG är låg, här är ännu lägre. Och börsvärdet är 450 miljoner, så det är egentligen lite för litet för oss numera. Men det kan ju finnas folk där ute som inte har riktigt det problemet, så att säga.
Mm.
Så att, ja, lite blandat och malet. Hackat och malet.
Hackat och malet.
Mm. Vissa positiva grejer och ja, det är ändå ganska stabilt. Och nu ligger man ju sagt under målet.
Ja.
Så nu kan man ju förbättra vinsten för att komma till målet, så att säga.
Mm. Ja, lite intressant. Väldigt intressant det här att vinsten har gått ner så pass mycket och ändå har aktien gått upp från...
Ja, det är... upp på slutet. Men nu är det ungefär det vi pratade om den för ett år sedan.
Okej. Okay.
Två kronor under, tror jag.
Ja, ja.
Så att, ja. Men det har varit nere och vänt på under 30 då. Mm.
Ogensen. Ja, Ogensen. Vi har inga aktier i Ogensen.
Nej, det har vi inte. Men ja, det är inte helt ointressant ändå inför det här året.
Nej.
Nej. 139 senast var det.
Ja, okej. Okay.
Ja. Vi går vidare då. Securitas, vi har tagit upp Securitas då i podden. Senast var det Marcus som tittade till med avsnitt 127.
Nu går vi från smått till stort.
Ja, lite större. I oktober 2022.
Yeah.
Då hade de nyss förvärvat förvärvet och finansieringen av Stanley Securities blivit klart med en dåligt skött nyemission som ledde till en 60% utspädning och rejäl press på börskursen. Då balansräkningen trots emissionen blev rejält ansträngd.
Ja, man gjorde väl en sån här emission igen när man sa inte vad man ska få villkor. Nej, så att man går jättelång tid. Och så.
Ja. Här har jag nog skrivit fördärvet. Förvärvet upplevdes dessutom som misstajmat i en övervärderad marknad.
Var det en sån freudiansk?
Ja, det var freudiansk. Där Securitas alltså köpte tillbaka bolaget till cirka 5 gånger högre pris än bolaget värderades 2011. Då Stanley Black & Decker köpte ut det från börsen. Och det var efter en budstrid med just Securitas som ångrade avknoppningen de hade gjort.
Ja, för de delade ut det först och sen försökte köpa tillbaka.
Det var lite komplext, men initialt avknoppades alltså Securitas Systems, som det då hette, från modern Securitas till börsen 2006.
Mm.
Så den rimliga kritiken här, det har varit det här att de sålde det till dem. Nej, det var inte riktigt så riktigt till. Så den rimliga kritiken är att de betalade 13 gånger EBITDA för det här bolaget. Vilket är ju dubbelt mot mer normala förvärvsmultiplar.
Ja, att man inte hade kvar det från början då. Liksom.
Mm, mm. Men inte helt galet då om de synergier som Securitas hoppas på blir verklighet.
Jag vet inte, vi pratade om det här när vi sa förra gången att fördelen med det här förvärvet är att man vet ju väldigt väl vad man köper.
Ja.
Man har ju delat ut det själv, så att man får inga överraskningar på liksom verksamheten.
Sen har det hänt en hel del här naturligtvis, så det är därför man vill köpa tillbaka det här med den digitala delen av säkerhetslösningar har ju vuxit enormt då.
Mm.
Om man skulle gjort en riktigt kort analys av läget här kan det gå riktigt fort, för tror man på bolagets förhoppningar om framtiden med en transformerad verksamhet och inte minst drivet då av det här förvärvet av Stanley Security, då ska det bli en betydligt ökad digitalisering av affären här, försäljning av tekniska lösningar, SaaS-tjänster, återkommande intäkter. Och det här då parallellt och integrerat med den här traditionella de traditionella väktartjänsterna på huvudmarknaderna. Nu säger bolaget att det här ska ge en rörelsemarginal på 8% till utgången av 2025, den här transformationen. En fortsatt omsättningstillväxt ska det vara här på, nu är det över en konjunkturcykel, så var det är vid konjunkturen, men man räknar med att växa 8-10% här.
Ja.
Då handlas Securitas idag till P8-9 någonstans mot vad de då borde prestera utgången
på de målen då, eller?
Efter utgången 2025.
Okay.
P89 någonstans.
Ja, det är ju lågt.
Och tittar vi då på börsdata så hittar vi att bolaget historiskt handlas betydligt högre än så. Sällan under P17 då. Om vi väljer att starta, eller jag då väljer att starta 2014 här. Och så blundar jag för 2021 och 2022. Mm. För det var tufft.
Ja. Mm.
Man har ju mycket flyg här, så det här var ju ett bolag som tog, eller flygplatser och så, så man tog ju stryk under pandemin här. För PE för 2023, om man går in och tittar på börsdata här, superöga 48.
Det låter dyrt.
Det är dyrt, va? Men då är inte den justerad för stora engångsnedskrivningar från verksamheten i Argentina bland annat, som man tog då i Q3 2023. Man har nämligen inte bara det att man vill transformera sig och bli en mycket mer digital spelare och modernare och digitalare spelare, utan man har helt enkelt valt att rensa bort ett antal. Divesting, som det heter på.
Divesting, ja.
Divesting. Jag tror, hittar jag på om jag säger 3 miljarder tror jag i omsättning plockar man bort från 14 olika marknader. Argentina är det absolut största sorgbarnet då. Så funkar det här som bolaget har tänkt, så är det väl upplagt för en sån här klassisk, kallar vi, säger vi double whammy eller?
Ja.
Man kommer öka resultatet och det kommer i en ökande multipel på samma gång här.
Det är ju inte sällan det händer, men det är det som ofta är de bästa casen. När du får till en fin vinstutveckling och samtidigt inser marknaden att multipeln ska ju upp här.
Ja. Mm. Det där kan ju hänga ihop då, kanske på grund av att omsättningen tar fart också. Mm. Allt blir så fint så. Det här har vi ingen aning om. Men för den som är intresserad av vad Securitas försöker göra här, så hade man en kapitalmarknadsdag här i början på mars. Och den kommer man åt via Securitas.com. Inte via Securitas.se, där jag satt och svor i säkert 10 minuter innan jag verkligen, vänta nu. Det står ju Securitas.com och där har de sin investor, eftersom man bara har det på engelska, va? I alla fall kan man titta till PowerPoint-bilderna där, så förstår man den här resan lite bättre. Men vad är det då som talar emot den här positiva framtidsbilden som bolaget målar upp? Ja, vi kan ju börja med att titta på vart bolaget står idag. Vi pratade ju senast, de var med i podden här, om det här förvärvet och att marknaden kanske inte var hoppade upp och ner av glädje när det kom då. Skuldsättningen är fortsatt höga. Nettoskuld 2,7 gånger EBITDA. Men då måste du, för att få det måste du rensa för de här stora engångsnedskrivningarna som gjorts under året då. Annars om du går in och tittar så är ju siffran över 4 här.
Och det var väl 37,5 miljarder i rena, ja, pengar. Så ja, det är ju en rejäl slant.
Det är mycket pengar. Mm. Mm. Bolaget värderas väl till 65 miljarder eller något här idag. Va? Mm. Det här skrämmer nog många och ligger nog också till grund för många av de blankningar som fortsatt finns i bolaget. Och de återkommer jag till strax här. Senaste rapporten var för Q4, släpptes den 7 februari. Vi ligger lite efter där i podden som vi har sagt. Togs emot lätt positivt av marknaden, kursuppgång den dagen. Bolaget växer organiskt här med 6%, även om omsättningstillväxten totalt stannar på 4%. Och det är väl den här divestingen då och lite valutor som gör det. Rörelsemarginalen med 6,8% kvartalet och 6,5% för hela 2023, rensat för engångskostnader. Så man vidhåller ju sitt mål på 8% för helåret 2025.
Det är ju inte långt bort alltså.
Nej, då behövs ju en snabb förbättring från idag. Mm. Så de kommande rapporterna blir superintressanta här. De är Q1 först ut. I första kvartalet är ett historiskt svagt kvartal när det kommer till rörelsemarginal. Alldeles svagt. Det är lite svagare än de andra.
Jag får bara säga, det är lite intressant med de här målen. För det här känns ju som ett mål som marknaden inte tror på.
Ja. Nej, de tror inte på det här. Nej.
Och det är lite grann som H&M som nu kommer rapporter idag och gick upp jättemycket. För det har ingen trott på 10%-målet som de nu upprepade idag igen då, och steg kraftigt på rapporten. Liksom.
Och man misstänker ju här, jag har inte läst några blanka rapporter här, men nu ska jag återkomma till det. Men det kan vara det att de blanka på grund av att man tror att de inte ska nå sina mål. Och
ja, just det. Jag har inte heller hittat några officiella blanka rapporter. Nej, så nej. Vad de går på, men hur mycket blankat återkommer jag till. Ja.
Och en lyssnare som sitter på en sån blanka rapport får gärna skicka in.
Det vore kul. In. Och sen skuldsättningen skulle vara något de skulle kunna attackera också, blankarna.
Ja. Mm. Mm. Vad var vi inne på? Jo, vi var inne på det här med första kvartalet här. Mm. Jag tror det var strax under 6 förra året i rörelsemarginal. Börjar ju komma in en bit över 6% här. Och så måste de här jämförelsestörande posterna försvinna här nu. Förutom att man då har tagit bort verksamheter som har kostat en hel del här, så har man också haft massor med jämförelsestörande poster från integreringen av Stanley Securities då. Det måste ju liksom börja ta slut nu, och det har man ju sagt också. Och det ska också vara en anledning till att att marginalen ska förstärkas här då. Att integrationen liksom ska bli klar då. Och det behöver vi börja se nu, för annars så det går fort till att det här målet för 2025 blir omöjligt ju.
Ja.
Men om vi tittar på vad vi tror då, vi kanske inte riktigt tror på bolaget, men vi tror att de kanske kan få en vinst strax över 10 kronor per aktie 2024. Då handlas bolaget runt P10-11 i dagsläget. Och det känns inte heller dyrt om man inte tror på fortsatta räntehöjningar då här, för att bolaget har ju som sagt var en hel del skulder. Securitas har lagt om de stora lån man tog vid förvärvet av Stanley till flera längre obligationer, och man har en ganska hållbar struktur på sin skuld här.
Ja, vi hoppas ju det i alla fall. Så, mm. Men det är väl det som blankarna kanske inte tycker. Ja. Då.
Tillväxthistoriken är med svaga 4% per år i CAGR de senaste 10 åren i både omsättning och vinst. Skulle väl normalt motivera kanske P runt 12 för ett sånt här bolag. Men Securitas är ett stort, stabilt bolag. Latour är huvudägare här. Nästan 40% av bolaget ägs av fonder. Det här är ju ett bolag som har en stabil verksamhet i grunden, och med en kicker i förvärvet här av Stanley kan man ju både öka tillväxten nu då, och ja, man får de här mer attraktiva abonnemangsintäkterna här också nu då. P15
tycker du?
Ja, en solig dag.
Och historiskt, vad sa du? 17-18?
Ja, alltså, om vi går ännu längre. Nu börjar jag ju 2014 här, hörde du.
Ja, jo.
Mm. Men... backar du därifrån, ja, men då har ju man haft år då det här har värderats lägre.
Jo.
Helt klart.
Okay.
Men i... okay. Ja, ja. På senare tid så har det varit ganska populärt egentligen.
Mm. Mm. Så P15 känns görbart, tycker du? Eller känns motiverat?
Ja.
Mm.
Och då ser bolaget billigt ut, även för oss då. Med våra något mer... pessimistiska prognoser är det ju inte, men återhållsamma.
Jaha,
återhållsamma.
Ja. I förhållande till bolaget i alla fall. Jag tror att analytikerna låg väl ungefär där vi låg, eller lite under, tror jag.
Lite under. Bolaget tror på framtiden och höjer faktiskt utdelningen här med 35 öre till 3,80 per aktie. Trots den ansträngda balansräkningen.
Ja, och de tycker inte den är så ansträngd.
Nej, nej, men de har ju alltså lagt om sina lån och obligationer och grejer. De är väl nöjda där.
Mm.
Så riskerna då ur vårt perspektiv är ju det här, att den här transformationen mot mer system och digitala lösningar kopplade till traditionella väktartjänster går snett, eller att konkurrenterna helt enkelt är duktigare på det här än vad Securitas är, och det, ja, man blir mindre relevant på sin marknad, eller att blankarna vet något vi inte vet.
Ja, den är lite, är det inte, var det inte 9%?
Det är 9% rejält blankat här. På Holdings då kan vi se det. 9% blankat. BlackRock Investment Management, UK Limited, största blankare här.
Mm.
De har ökat sin korta position rejält under 2023. Man höll på och ökade den till och med november här och har nu 1,6% av bolaget blankat. Det finns 6 publika blankare som blankar 4,5% totalt av bolaget. Och sen finns det ju minst 10 anonyma då som blankar ytterligare 4,6%, men det är ju naturligtvis betydligt, betydligt fler anonyma än så då. Jättejobbigt tycker jag att behöva se Securitas högt upp på de här blankalisterna tillsammans med SBB, Embracer, Intrum och Scandic Hotels.
Mm.
Publicerades ju en häromdagen av Placera. Man dessutom varnade då för de här högblankade bolagen.
Mm.
Och det är det. Vad är det de går på? Är det balansräkningen?
Mm.
Är det något annat? Tror man inte att Securitas kommer lyckas med sin transformation här?
Och att man får justera ner sina mål kraftigt här eller något. Ja. Mm. Ja, den här är jobbig, för det här är ju annars ett bolag vi ser mos i.
Samtidigt hade vi då en kapitalmarknadsdag här från bolaget.
Mm.
Där man, alltså för, ja, det var 9 mars eller något där, i början på mars. Där de känns väldigt konfidenta
i den här
resan. Ja. Vi har köpt in en liten bevakningspost i Securitas.
Ja.
För att få lite eld i baken och titta vidare. Och får verkligen försöka få grepp om vad som händer här. Vi får se om vi väljer att öka eller minska framöver. Nästa rapport blir hur som helst mycket spännande.
Ja, jag är lite rädd att det kan bli en H&M här.
Oj, oj, oj.
En sån där 10-20% upp när man successivt håller fast och börjar leverera mot mål. Mm. H&M har väl knappt gjort det i och för sig. Men, nej, jag vet inte. Men man är ju väldigt, det är väldigt jobbigt med 9% av bolaget blankat. Man skulle vilja prata med några av dem där.
Mm.
eller få en rapport om...
Men sen har de ju varit det. De var ju, så här, de var ju 7% för ett år sedan.
Ja, ja. Jo, det har inte ökat.
Men det är ingen jättehastig ökning precis.
Nej.
På slutet.
Nej, för det är ja. Nästan värre. Ja, det är, om det går från 2 till 8% på några månader.
Det, då, ja, det är inget roligt.
Det har varit högst blankat länge, Securitas. Så att, ja. Ja, ja,
men jag vet inte, ibland när det är blankat så finns det här partrades. Att det är mot någonting annat. Mm. Du köper två i samma bransch. Det är väl vanligt med Elekta och med Varian. Ja. Och att man blankar in och köper en andra så att man har ett par istället.
Ja.
Jag vet inte vad är paret till Securitas. Vad skulle det kunna vara? Liksom?
Skicka in till podden. Om, ja. om ni har information om blankare.
Känner ni till partraden mot Securitas? Ja. Vad köper man istället för Securitas och blanka Securitas? Mm. Så hör av er till oss.
Ja, det är säkert helt givet. Nu sitter man och skrattar åt oss där ute. För det är ju för att vi inte kan den amerikanska marknaden. Det finns väl ett jättestort väktarbolag. Eller
för exempel. Men det vore intressant att veta. Men då får någon visa sig duktig och skicka
ja.
In. Mm.
Ja, jag tror inte de behöver vara duktiga ens.
Nej, jag är lite sugen här. Ja. Men som sagt, vi har bara en liten pytte.
Ja, vi är ängsliga när det kommer till så här högt blankade bolag.
Men New Wave var ju ganska...
Ja,
det köpte vi in och det blev turned out well.
Då har vi ju följt New Wave jättenoga hur många år som helst. Jo. Securitas har vi ju inte följt på det sättet.
Det är inte så. Man ska komma ihåg, Betsson 3%, det här 9% bland...
Ja, det är lite mycket.
Det är jäkligt mycket blankat.
Ja.
Nej, Securitas är intressant.
Men det ser ju jätteintressant ut.
Ja, det ser billigt ut.
Och lyckas de med sin transformation? Ja, herregud.
Men balansräkningen är på gränsen i för oss.
Ja,
också.
Den är på gränsen.
Det är det som är också.
Ja. Mm.
Det var Securitas.
Ja.
Dags för sista bolaget ut idag då. Mm. Finska Tokmanni här. Lågpris i Finland och USA nu också då, eller? Nej, nej, från USA menar jag.
Ja, nej.
Senast 148.
Det är svenska dollar står.
Ja, det är svenska dollar står. Ja, förlåt, jag blir förvirrad här.
Ja. Tokmanni, lågprisaktör.
Ja.
Vi var ju inne på Europris och svenska Ö och B här förut.
Mm.
Det är ju konkurrenter.
Tydlig konkurrent. I alla fall numera, när de leker på samma marknad.
Vi var inne på att Sverige nu är ett slagfält där Europris står mot Tokmanni, där Europris i vänstra ringhörnan har ställt Ö och B då, medan Tokmanni i den högra ringhörnan har ställt Dollarstore.
Jag har ju sagt förut att när man lynchar de två så skulle jag ju gå på Dollarstore-spåret och Tokmanni.
Okej. Okay. Mm. Ja. De verkar konfidenta med förvärvet så här långt, måste jag ändå säga. Man har ju lägre lönsamhet i Dollarstore. Men förvärvet ökar koncernens omsättning med cirka 35%.
Rejält.
Mm. Och man får ju ett starkt fotfäste på den svenska marknaden. Och man har ju sagt att man ska bli en liksom nordisk aktör här. Vilket man egentligen blir här nu. Men man vill ju öka antal butiker ytterligare här. Senast vi pratade Tokmanni var i augusti förra året. Då sa vi att vi hade sålt våra aktier på kurser kring 14,50 sådär. Och det var ju med bra vinst, vet jag ju. Motiveringen till försäljningen då var lite för låg margin of safety, vilket ganska ofta är för oss.
Mm.
Men också att förvärvet av Dollarstore, det skapar osäkerhet på kort sikt. Vi hade ju inte sett några rapporter än med det. I dagsläget står aktien i 14,70, så inte så mycket högre än när vi sålde då. Nu kan vi summera 2023 här för Tokmanni och ser att omsättningen för helåret landade på 1,4 miljarder euro. 20% högre än 2022. Här ingår ju det här förvärvet av Dollarstore från augusti. Like for like ökade försäljningen med 1%. Inte så mycket.
Inte i de här inflationstiderna. Inte så imponerande.
Nej. Nej,
det kan man ju tro att det skulle vara mer också, för att just som du sa, de här lågprisaktörerna har ju ändå relativt sett klart sig bättre.
Ja, ja. Nej, men man har ju sett att liksom korgarna, man handlar billigare saker.
Just det.
Även där.
Man får inte full korg när man går in för att köpa några grejer.
Nej. Comparable EBIT kör man här. Jämförbar EBIT. Som resultatmått landade på 99 miljoner euro. Man hade innan här under året sagt mellan 90 och 110, så 99 var väl mitt i där då. Och det kan jämföras med 86 miljoner euro för 2022, så upp där en del. Vinst per aktie minskade dock en del, och här är ju förvärvet av Dollarstore som påverkar skuldsättningen och därmed finansnettot faktiskt då. Vid utgången av 2023 hade Tokmanni Group då, får man ju säga nu, 372 butiker. 201 Tokmanni butiker i Finland. 130 Dollarstore butiker i Sverige. 29 Click Shoes butiker i Finland. Och så några lite övrigt.
Några det är några i Danmark,
ja,
möjligen.
Fem stycken, ja, eller vad det var.
Men Big Dollar.
Ja. Nej, men jag tror man vill bli en nordisk aktör. Mm. Just nu känns det som att man har nog med det här förvärvet. Det kommer ju spela ut omsättningstillväxt i flera kvartal till här nu då. Två och ett halvt kvartal till kommer det här driva tillväxt. Men man har ju liksom en tanke att bli större i Norden, helt klart. Kollar vi skuldsättningen här då, nettoskuld EBITDA efter förvärvet av Dollarstore ligger nu på 3,7. Så det är ju högt, men vi får nog uppskatta vinsten för 2024 här, för man kan liksom inte bara ta med skulden efter förvärvet av Dollarstore men inte hela vinsten. Och det, nu är det bara 5 månader vinst från Dollarstore med i de här siffrorna på börsdata. Såklart, i och med att det är historiskt. Men kollar jag på en rimlig uppskattning på vinst för 2024, och bolaget har ju Outlook här, så landar jag ungefär 3 nettoskuld EBITDA. Så det är ju... Men ja, man kommer ju över ett stort bolag här, helt klart. Trots skuldsättningen här dammar man till med en rejäl utdelning, direktavkastning 5,2%. Så är det många som inte ser.
Både de och Securitas kör på här trots.
Ja, visst.
Ja, det är intressant.
Mm. Delar ut 2 gånger då. Så man har ju lite tid på sig att få in från kassaflöde då.
Ja.
Man har ju en väldigt stabil verksamhet, får man säga här. Det här är ju inget... Det är ingen ryckig business.
Är de med till sådana här bolag som har höjt hela tiden i utdelningen?
Jag tror det faktiskt. Finska bolag. Vi var ju uppe i Valmet sist.
Ja. Och Scanfilm.
Ja, exakt. Så bra direktavkastning trots en ganska hög skuldsättning här då. I den här podden då i höstas, podd 148, så vet vi trodde på 1,25 euro i vinst per aktie för 2024. Det var ju då vi räknade med då, ja, förvärvet och det här.
För 2023 eller?
Nej, för 2024 okay, hade vi sagt då.
Okay, okay. Mm.
Kollar vi nu på Tokmannis egen outlook för 2024 så ser vinsten ut att bli klart lägre än så faktiskt. Okay. Jag tror att jag hade missat lite på finansnettot faktiskt. Man tar upp mycket skuld och räntorna nu är höga helt enkelt. Man säger i Outlooken 1,7 miljarder i euro i omsättning, upp över 20% jämfört med 2023, och EBIT inom intervallet 110-130. Där så hade de ju 90-110 då.
Mm.
Så EBIT ska upp rejält, men kollar man vinst per aktie så landar man på ungefär 1,10 euro per aktie, och jag som sagt trodde på 1,25 i augusti.
Det är lite Elanders-problemet.
Mycket försvinner i finansnetto faktiskt då. Och på 1,10 euro per aktie så ger det på kurs 14,70 ett PE på 13,5. Det är lite lägre än 7-årssnittet där man har legat på PE 14,5 enligt börsdata. Men nu är skulden lite högre också så där, så att jag vet inte, jag tycker nog 14 kanske är rimligt värdering.
Ganska rimlig värdering.
Ganska rimlig värdering på Tokmanni skulle jag säga. Mosen blir ju således väldigt låg då i dagsläget. Jag gillar mycket med det här bolaget. Jag tror man kan växa både organiskt och via förvärv. De har ju en väldigt stabil business.
De hade väl någon graf på den här när Dollarstore öppnar en ny butik.
Ja.
Hur liksom, det kostar ju massor när man öppnar den såklart, och så får man tillbaka pengarna sett över något år där. Och de har ju öppnat väldigt mycket butiker, så det kan ju tänka sig att deras lönsamhet har varit lägre än vad den skulle vara i lite mer steady state sammanhang.
Ja. Och man har ju en målsättning för 2025 om 150 miljoner euro i EBIT. Mm. Och det är ju det är mer än vad jag vågar tro på.
Yep.
Men det skulle kunna gå om nu dollarstår har varit så att säga underlönsamma.
Yep.
Faktiskt.
Växtverk.
Växtverk. Ja, man har öppnat massa butiker och då har det hämmat. Precis. Men jag gillar mycket med Tokmanni och jag tycker det är ett fint bolag. Tyvärr då, margin of safety finns inte där för oss i dagsläget. Lite för låg, men jag, som ett långsiktigt case gillar jag det här. Men vi äger inga aktier för närvarande här då.
Får se vad Mr. Markley kan bjuda på.
Ja, det är ganska mycket. Ja, nu har inte Tokmanni gått upp så mycket sista året här, men eller tiden, men mycket har ju dragit iväg en del.
Ja, vi är på 11 spänn, 11 euro.
Ja, jag tror vi köpte på 11 någonting.
Okej, någonstans.
Ja, det är ganska speciellt nu. Vissa bolag tappar hisk, Nibe. Ja. Och börsen i sig tutar på ganska bra.
Sen är det ju lite intressant det här med så att räntenettot drar ner vinst per aktie jättemycket.
Ja.
Om man tror att vi har toppat på räntorna, att de ska ner sen.
Ja.
Så blir det ju lite potential nästan för de bolagen som har så.
Och med ett vettigt kassaflöde kan man ju beta ner skulden samtidigt.
Ja, dels beta ner skulden och dels så går räntan kanske ner då. Då kan du få den double whammy på finansnettot.
Nej, men man förstår varför. Det finns så många anledningar till att en ränta är bra för börsen. En låg ränta är bra för börsen. Så att,
Nej, det är intressant. Vi får se.
Vi stannar där.
Ja. Vi hejdar oss.
Ja.
Det var Tokmanni. Och det var sista bolaget. Så nu är det dags att knyta upp säcken här då. Nästa avsnitt av den här podden kommer ut den 11 april. Det är avsnitt 165. Och då blir det bland annat en intervju med Infracoms grundare och vd Bo Kjellberg. Och säkert ytterligare något bolag.
Ja, något bolag blir det absolut.
Ja.
Man kan mejla oss på kontaktet@kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på X eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Och då är ju frågan som vanligt, har vi någon riktig makro eller TA värt att ta upp idag? Ola? Marcus?
Nej, inte jag, men Ola hade men något.
Jag vet inte, vi satt och snackade om en grej på lunchen. Och, YouTubern och boxaren här, Jake Paul, ska ju i sommar möta, ni vet, den före detta tungviktsmästaren Iron Mike Tyson.
Det var väl så här att du sa, ni har väl hört talas om det här, och Claes jag satt som frågetecken.
Och jag blev lite chockad när ni inte hör, för det här är ju ändå en stor grej som Netflix nu ska profitera på ju, och har ju blåst upp som en stor grej. 20 juli i Texas då.
Då smäller.
Bokstavligt och billigt. Ja. Och det här är ju intressant. Vi är ju så pass gamla så vi ändå var med under Mikes glansdagar, här får man ju säga. För den stora grejen här är att Jake Paul är ju 27 år då, någon form av peak-ålder för människan.
Mm. Eller han är något yngre än det, va? Eller? Är han 27?
Han var exakt 27, tror jag.
Han är 27, ja.
Men han är ju lite så här posterboy för YouTube-generationen.
Ja.
Och Mike Tyson var ju liksom the man när vi var liksom...
The bad boy. The bad boy, verkligen.
Ja, han började ju redan som amatör i OS och liksom knockade folk till höger och vänster. Och sen gick han över i en proffskarriär som kantades av...
Jag läste också om honom någon gång. Jag hoppas att jag har rätt i det här nu, men jag tror det var så att han, när han var väldigt liten, 9 år typ någon sån där, så hamnade han i bråk med betydligt äldre. Och det hände ganska ofta, men han vann alltid. Alltså klubbar 13-14-åringar utan problem. Så att
han har det där i sig, kan man säga. Men har han det fortfarande?
Ja, nej, men så hela grejen här är ju, hur mycket betyder ålder? Det här blåser de ju upp väldigt stort och såklart. 58 är ju inte prime människa. Det är nog de flesta överens om.
Nej, alltså, inte elitidrott i alla fall.
Nej, mentalt erfarenhetsmässigt i yrken, men inte i proffsboxning skulle jag säga.
Nej.
Men vi satt och snackade om det här då, och vi landade, jag tror det är, vi är lite färgade av vår uppväxt här då, men vi landade ändå liksom, visst, Mike Tyson är 58, men han är ju ändå Mike Tyson.
Iron Mike.
Iron Mike. Ja. Och vi var också med när det begav sig. Som jag sa, vi spelade tv-spelet Punch Out, där Mike Tyson var den sista då, va?
Ja.
Man fick gå upp emot, jag vet inte hur många som har spelat det. Det var ju på det 8-bitars, va?
Ja, det fanns nog en i 16-bitars sen också. Men 8-bitars var ju...
Nintendo då.
Ja, det som gällde.
Och sen kom vi in på lunchen här ytterligare på det här och började fundera på, kan man inte betta på den här? Jo, det är klart man kan. Mm. Självklart, vi gick in och kollade ganska jämna odds här. Så vi, frågan kom upp, kan vi betta från företag?
Ja, det är ju en investering. Det är klart, det är klart, ja. Vi vill betta på Mike här.
En snabb googling gav oss bara massa träffar på bettingsajter.
Ja. Och reklam, sponsor.
Jag orkade inte gå vidare, så vi skickar ut en fråga till våra lyssnare här igen. Kan man betta via ett AB?
Eller? Det här är intressant.
Mm. Vi är inga stora bettare, så, men vi har ju alla varsitt konto på lite olika bettingsajter, ja, ja. Antar jag.
Diverse.
Men inte firman liksom.
Men inte firman. Intressant. Någon som vet. Vi skulle lägga våra pengar på Tyson om vi bettar. Annars får vi väl göra som en kompisgrej. Claes bettar och vi swishar dig.
Ja.
Är du med?
Får ni se om ni får tillbaka något. Oavsett om vi vinner eller ej.
Som en kompisgrej kan vi säga att du och jag har ju också spelat stryktips över 20 år, Macke.
Ja, vi har ju ett kompisgäng på 4 pers som har spelat sedan 2000. Resultatet är väl sådär. Kan säga.
Nej, jag kan nästan säga mycket svagt resultat. Mycket svagt.
Alltså, det är början, för det var mycket stryktips, och det är ju fan ingen bra.
Mm. Första årets vinster då, och vinster menar jag alltså med, det är ju egentligen förluster. Men det är alltså,
det lilla vi fick
tillbaka. Ni räknar bort insatsen hela tiden, utan vinner ni något så lägger ni det i en pott och så glömmer ni bort att ni sätter in massor med pengar hela
tiden. Det kanske var en payback på 20% av det vi hade. vi kallar det för vinster. Ja. Första årets vinster räckte till en back öl och varsin pizza.
Så vi brukar ju fira då de här med vinsterna någon gång då.
Ja, nej, så 2024 blir då förhoppningen att Mike Tyson, Iron Mike Tyson, kan hjälpa till det här historiskt svaga spelresultatet då.
Ja.
Men gärna om någon vet om man kan betta från företag, för då kanske det kan bli en lusentapp på Iron Mike Tyson här. Ja. För vi tror att han... Jag stack till och med ut hakan här och sa att han gör slarvsylta av pojkspolingen här.
Ja.
Så vi får se.
Men hur var det med de här handskarna?
Ja, just det.
Claes sa ju också här. Vad var det du sa?
Ja, ska de ha riktiga proffshandskar eller blir kuddkrig? Så?
Kuddkrig! Ja, och det var faktiskt så att istället för...
11 millimeter.
9 millimeter skulle man gå till 16 millimeters handskar. Så lite kuddkrig.
Ja.
Kanske det blir här. Nu tror jag dock att en smäll, även om det är 16 millimeter, skulle sänka oss utan problem.
Men jag tror det är bra för Jake Paul att det är 16 mm.
Ja, är spännande. Ja. Vi kan inte mycket om proffsboxning alls, och jag är inte särskilt intresserad normalt, men det här blir spännande att följa.
Ja, det här måste man ju bara se.
Ja.
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Ja,
det är om det.
Ja, vi går vidare till eget ägande då. Cavalier har Securitas, tror jag, i Quality Focus.
Spännande.
Vi äger i dagsläget Svedbergs. Pratar vi en hel del om där i Aktuellt.
Ja, insiderköpen, ja.
Phoenix Outdoor. Och sen har vi den här bevakningsposten i Securitas.
En sån liten rackare.
Mm. Det var det.
Det var det. Vi stötte ju helt på eget bevåg Läkare utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Läs mer på läkareutangräns.se och där kan också se vad du kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Har ni ännu inte testat Nordnet? Finns det inga ursäkter längre med den toppenfina kortageklassen? Kom igång!
Mm.
Kom igång!
Ja.
Det bör man göra.
Mm.
Gratis.
Vi vill även påminna er om den fina möjligheten som finns att månadsspara i Cavaliers fonder, vilket ni enkelt kan göra bland annat via Nordnet och Avanza, då även ert eget pensionsspar om ni har det där. Kom dock ihåg att historisk avkastningen i fonder inte bör vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Med detta vill vi tacka alla lyssnare för den här gången och ber er komma ihåg att
det är först när tidvatten tar sig tillbaka så ni får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.